Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Man jobbar bäst, man jobbar
ja,
bäst
jag tycker uppstått. Att det är bäst. Och så kör vi bara på en, kör vi bara. Jag tror det är en sån rolig sätt att lära känna varandra också.
Ja, men precis. Det är lite bra, meet and greet intervju.
Mycket bra idé.
Meet and greet podden.
Jag skriver ner här det egentligen så här, om vi glider in på tankar man ska tänka om man ska starta företag, så jag bara skriver ner några exempel så jag inte tappar dem så här. Så det är inget annat än.
Det här ger ju mig nästan en mer prestationsångest när jag ser att Jerry faktiskt har förberett sig.
Ja, det är 45 minuter i morse till frukost. Så det är inte så här jättelänge.
Du skickar fakturan.
Ja, exakt.
Varför är du i Stockholm?
Jag är här. Jag ska ha möte med Fjällöven imorgon. Och vi ska titta på hur vi ska jobba ihop framöver. Det känns jätteroligt. Vi har haft ett bra samarbete här nu de första 5 åren. Nu ska vi titta på hur vi kan jobba ihop och inspirera fler att ta sig ut i naturen helt enkelt. Så det känns jätteroligt.
Och det här är inte företagshemligheter som du inte har på tejp. Nej, det här kan vara officiella.
Nej då. Är vi på nu? Eller?
Nu är vi på.
Nu är vi på. Okej. Jag tänkte, när går vi live?
Efter att ha varit verksam i friluftsbranschen i nästan 6 år så kändes det otroligt konstigt att det tog så pass lång tid innan jag träffade Jerry Engström. Jerry blev rekryterad till tjänsten som global marknadschef på Fjällräven och efter några år så fattade han ett ganska radikalt beslut att se upp sig för att förverkliga sin vision om friluftsbyn vid Höga Kusten. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 191 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Varje år så delar Naturkompaniet ut sin naturbonus och i år så gick 300 000 kronor till Jerry och friluftsbyns initiativ The Outdoor Collective som skapar en mötesplats mellan oss som är födda i Sverige med asylsökanden och nysvenskar. Det här avsnittet görs i samarbete med Icebug som även är samarbetspartner till Höga Kusten Trail, ytterligare ett event i friluftsbyn.
Jag heter David Ekelund och jag är en av grundarna till Iceberg och nu både en av ägarna och vd. Vi tänker så här kring livslängden på en sko, att den ska vara någonting som man kan och vill använda så länge som möjligt. Och då finns egentligen 2 delar i det. Den ena är att de ska hålla för användning. Och den andra delen är att man gör design och sådär så att det inte känns daterat efter en säsong. Alltså vi har ju egentligen väldigt låg modegrad utan försöker ha design som håller över lång tid. Sen så gör vi också så att modeller som funkar bra, de ser vi till att behålla över flera säsonger. Det gör ju också det att vi kan ha ett större lager, köpa på sig ett större lager för de åren när det blir väldigt halt, för det driver ju mycket försäljning för oss, då blir behovet större. Och blir det då ett år när det inte blir särskilt halt, då ser vi bara till att ja, men då behåller vi de skorna på vårt lager och köper mindre av den modellen till behovet för nästa år. Så på det sättet så slipper vi att vi producerar en massa skor i onödan och rear ut dem. Vi jobbar ju fortfarande en del med säsonger, men vi tänker att man kanske snarare har en livslängd över flera år. Men det är ju ganska stor skillnad på vad man vill ha av en sko för vinter och vad man vill ha av en sko för sommar. Men till stora delar så jobbar vi efter förhållanden att klara av när det är halt. Under vintern så betyder ju det is i de flesta fall. Under vår, sommar, höst så betyder det våta förhållanden. Så vi har ju någon typ av tresäsongsprodukter som funkar bra för vår, sommar, höst. Och så har vi vinterprodukter. Så skulle man kunna säga.
Mer information om det här avsnittet, länkar till lite av det vi pratar om och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Men välkommen till Downtown Camper.
Ja, men tack.
Första gången du är insläppt i konferensrummen.
I konferensrummet, det är ju makalöst vackert. Man har ju sett bilder och så bara här äter och hängt i foajén här. Men det här var ju mäktigt, jag trodde. Jag var runt och smygkikade runt de andra konferensrummen också. Det är väldigt mäktigt. Har man inte varit här måste man komma hit.
Ja, men precis, precis. Jag började ju attackmingla direkt när vi kom in i repan och snackade med deras lifestyle concierge med. Jag introducerade dig, för jag bara, men det här är ju som en ambassad till...
Ja.
Friluftsbyn och
ja,
vice versa.
Verkligen, det är ju en ingångspunkt i svensk. Du landar ju här med centralstation och tågen och precis, flygbussen precis. Och så du hamnar ju här ganska nära.
Ja. Men du, känner du att du är långt hemifrån?
Nej, alltså jag har ju bott här i Stockholm i 10 år, så det känns lite grann som, ja. Ska inte säga att det känns som att jag kommer hem, men jag kommer till en plats där jag känner mig ganska bekväm och hemma i alla fall. Många vänner kvar här och det är framförallt många samarbetspartner som är här i Stockholm.
Just det.
Och så blev jag lämnad på mig också varför jag lämnar Stockholm lite grann också. Ja, jag går kring på gatorna.
Mitt mantra, nu, jag har ju bott här sedan 99, jag är inte heller ifrån Stockholm, men jag har ju bott här sedan 99.
Ja.
Och mitt mantra, mitt ständiga mantra är att för att njuta av Stockholm måste man åka härifrån ofta.
Jag tror att det är en bra idé.
Ja, men det är så, för att det, nu har ju vi flyttat ut, så att nu bor inte vi in i stan utan nu bor vi ute på Värmdö och det är ju superhärligt liksom. Men det är ju, har man varit borta en längre tid och varje gång man kommer till Stockholm så det går inte att förneka att det är en fin stad. Och det finns väldigt mycket härligt in på knuten liksom.
Verkligen, alltså inspirationen bara att komma in hit får ju hjärnan att gå igång. Så det är det här också, jag tror man måste också komma till de här hubbarna i Stockholm eller om det är New York eller var man vill åka någonstans och hitta ny inspiration just där. Kulturen möts kanske lite oftare och på ett annat sätt än på, kanske på landsbygden.
Det är kontaktytorna som saknar.
Ja, verkligen.
En annan grej som jag måste bara hinna pricka av. Är du född 77?
Ja, amen.
För det här kommer också vara, det här har redan varit i min research, det har redan varit någonting som har stört mig eftersom jag är född 78.
Uh-huh.
Och jag bara tänker så här, hur fan har han hunnit med allt? Men du är ett år äldre som sagt.
Ett år äldre, vi har gott om tid på det. Det kommer hända 2019, kommer det vara smälla.
Precis. Men har du återvänt hem nu i och med din flytt?
Det har jag gjort. Återvänt hem till Höga Kusten och Örnsköldsvik. Jag har väl längtat egentligen att komma tillbaka ganska lång tid innan jag kom på hur det skulle gå till.
Ja.
Fanns väl en längtan tillbaka till ett lite enklare liv och ha saker kring lite närmare där jag bodde.
Ja, förlåt.
Nej, det finns ju mycket i Stockholm också. Vi stod ju och pratade om det här innan också, hur nära jag är till alla äventyr här. Men nu har jag dem direkt utanför huset och det tar 5 minuter ut att paddla eller 5 minuter ut att komma upp på berget. Alltså allting ligger mycket, mycket närmare och det är väl det som har lockat lite grann att flytta hem igen.
Men var det din barndom då, om man ska kika ända tillbaka då? Var det en enkel barndom? Var det liksom, bodde du nära...
Ja, alltså det var ju Örnsköldsvik och vi hade sommarstuga utanför Övik och var rätt ofta i skogen och körde skoter och ute på med fiskebåt och sånt där. Så att det var mycket det. Sen var det mycket sport och idrott och jag gillade att plugga. Jag tyckte alltid var kul med skolan också.
Mm.
Så det var väl det här med natur och så gillade det här med beteenden och sånt där. Så jag var ganska nyfiken på varför man gör som man gör. Jag var väldigt nyfiken som barn. Och jag tror det här speglas sen också i världen när jag pluggar vidare och så. Men jag har alltid varit väldigt nyfiken och gillat att samla människor kring någonting som jag har gillat. Jag har väldigt svårt att vara i en upplevelse själv. Direkt jag är på någonstans väldigt vackert och börjar sända live eller jag vill dela med mig eller jag börjar tänka hur kan fler få upptäcka det här. Så där har jag med mig nu också då, när vi startar upp Friluftsbyn, att just få dela den här upplevelsen där jag har växt upp och dit jag också återkommer när jag har rent tagit det lugnt vid jobb.
Du var liksom som en 14-årig influencer långt innan det uppfanns.
Ja, det var det. Det fanns inte lika många kanaler att nå ut där. Grannskapet och kompisarna fick vi gå upp på någon led och då och gamla flickvänner och sånt där fick vi ta oss ut i skogen. Så att det fanns en vilja att dela med sig av de upplevelserna. Jag tyckte att många såg inte det här och man hade väl andra intressen i tonåren att kanske klampa ut i nationalparker och så. Men jag tyckte det var otroligt avkopplande, tror jag.
Men familjemässigt, var ni vad jag kallar en svamp- och bärplockarfamilj?
Nja, det var väl en mer grilla korv och hänga lite grann i skogen och så. Så att vi var nog inte riktigt samma så här klassiskt skogsmull eller friluftsfrämmet, alltså den här urtypen kanske så. Det var vi nog inte, men mer ett avslappnat förhållningssätt. Vi använde T-röd och tända elden liksom så, för det gick fort. Så lite glesbygdsvackert sådär friluftsliv. Ja, mer det hållet.
Och rent såhär, idrottsmässigt, var du en...
Ja, men jag höll på ganska mycket med både fotboll och en del kampsport och så.
Ja.
Alla såg väl bloodsport och kickboxer och tyckte fan, damn, var det shit. Så att
det var... när du var såhär 15-16, då kunde du lätt gå ner i spagat.
Ja, jag kunde stolar, ja, men jag, inte kanske just över stolar, men jag kunde trycka benet eller upp på ribbstolen bakom. Nej, sen slutade där. Jag blev slagen ganska bra på inför en träning, inför en tenta i Umeå, så på kickboxing där då, och då insåg jag att jag har någonting annat i livet än att bli slagen på så här. Jag åkte på rejält däng, så att jag kände att nu slutar jag. Och det var nog ganska klokt.
Apropå ingenting med Övik och född 77, känner du, alltså, Micke Lindnord?
Ja då, jajamän.
Ni har känt varandra,
ja. Sen... Jo, men vi har haft koll på varandra. Det är första nu faktiskt sista åren sen jag flyttade hem igen. Vi har börjat återfå kontakt, bilda någon från relation. Så nu ska vi köra igång ett evenemang nu tillsammans. Sommar 19, då ska vi köra igång ett Höga Kusten Swimrun.
Just det.
Så att det finns, och det är som
en
är så kul
på.
Ja, exakt. Han är ju en eldstjärna och en drivkraft. Och det är det som är så kul när man kommer tillbaka, att Övik, när jag lämnade Övik så var det lite grann Dövik. Det höll på, och man skulle spela hockey eller så var det med industrin och man skulle bli ingenjör på fabriken. Nu är det något helt annat. Och det är riktigt kul.
Men är det liksom en entreprenörsbygd?
Men det är det. Det är det, och det är så många andra små bygden också. Det är många som driver eget företag. Nu är det många också i och för sig som har varit anställda i stora företag. Och jag tror att de här stora företagen kanske inte går lika bra, så knoppas det av till mindre företag och då dyker upp då nya spännande idéer och det blir mer, upplevde kanske lite mer kreativt än det var när jag själv växte upp där.
Men är det stål och skog?
Ja, det var ju egentligen alltså rent försvarsfordon via Hägglunds och sen så numera BAE Systems och sen så var det ju Domsjöfabriker då som gjorde, alltså sågverken. Så det är ju egentligen försvarsindustri och sågverk som fanns där, vilket gjorde också att det var de som låg vid hamnen. Alltså naturen var ju främst någonting, vattnet var transportyta för timmer eller annat. Så att man hade väl inte riktigt tänkt på det här med, om man tittar på naturupplevelser som de egentligen, om man säger produkt, utan det har ju nu kommit egentligen de sista åren då. Medan andra områden, om man tittar kanske fjällregionen i Sverige, har man haft det som besöksområden ganska länge, och det är väl det som gjort också att Höga Kusten har utvecklats ganska mycket nu här på slutet.
Vi kommer återvända en del, eller ganska mycket då, till det här med glesbygden och landsbygden. Så att jag tänker att vi tar en paus på det här ämnet just nu.
Ja.
Så fortsätter vi med Jerry. Vad ville du bli då när du var liten? Hade du sådana här utstakade planer?
Nej, jag hade ganska, inte ska jag säga ångest kanske, men jag var väldigt kluven när jag gick på gymnasiet. För då skulle man, jag hade bra betyg, och då skulle man bli ingenjör i Örvik.
Läsa tyska
och bli ingenjör. Ja, men lite så. Ja. Och jag kände att det där är... det brinner inte, det brummar inte till i magen direkt när jag tänker tyska verb. Så att då blev det international class, heter det. Ibland menar engelska läste man, och sen så läste man lite samhällsekonomi. Så att när någonstans så kom jag i kontakt med det här med psykologi, beteendevetenskap. Och ur det då stack iväg olika trådar, allt från förhörsledare till, jag visste inte vad marknadsförare var. Så förhörsledare eller psykolog eller något sånt där åt det hållet. Men sen insåg jag att jag tyckte det var kul att räkna. Och jag tyckte det var kul att se liksom hur i positiva upplevelser vad folk kan göra. Och då kom det här med marknadsföring in. Och den, när jag hittade värde benet, då föll det sig ganska snabbt på plats. Att jag gillade det här med att...
Det var det du hade letat efter?
Ja, plötsligt kunde jag hitta redskap hur fler kunde få uppleva de här sakerna jag tyckte var kul. Så att när jag brann någonting så hittade jag nu redskap så att folk faktiskt tog till sig av att men det där ska vi nog prova. Och då blev jag glad, för de fick uppleva de här grejerna jag tyckte var så roligt. Så att med det blev marknadsföring en ganska tydlig grej för mig.
Och alltså hur såg... För du hade... Då var du fortfarande på... Kvar i Övik?
Jag läste i Umeå.
Inte Mitthögskolan, eller det är Umeå universitet?
Ja, Umeå universitet läste jag på i Umeå. Ja, de hade en bra utbildning där. Men sen blev det också sen att när man sen kom in sen på olika jobb efteråt, så var det egentligen där man lärde sig marknadsföring på ett bättre sätt. Jag tycker universiteten i Sverige har lite att lära sig när det kommer kanske till case och lite mer verklighet. I alla fall då, nu pratar vi ju 2000. Så det börjar bli några år sedan.
Men om jag hade snackat med dig då, vad hade du då... siat om din framtid? Var det liksom international businessman?
Ja, det var nog det. Det var det som man fick lära sig på universitetet man kunde bli. Det var ingen som sa att...
Det blir du New York eller inget.
Ja, men lite så. Det var ingen som hade sagt, vill du bli en campingägare i Docksta? Det var inte... Den fanns inte med.
CEO-konsulenten
hade livet. Ja, det var ingen, väldigt få. Och jag tror att en entreprenörskap var inte grejen heller, utan någon som skolade att du skulle jobba på ett stort multiföretag.
Just det.
Så det var ju Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, Ica, Coop, de här dagligvaruhandelsföretagen, eller Adidas eller Nike.
Och så sugs man upp i det liksom.
Man gjorde det, och det fanns ju kanonbra traineeprogram, så jag kom in då på Unilever, vilket var en kanonskola.
Ja.
Och jag hade ju drömt att jobba med glass då, även om jag älskar glass. Jag tyckte att, så att det finns en intervju med skolan där jag ska bli då marknadschef för glass. Och så kom jag in på Unilever och fick faktiskt möjlighet att jobba och lansera Ben & Jerry's sen. Men då tackade jag nej för jag hade ett annat intressant uppdrag internt. Så det kom ju att bli sant det där. Så att det var liksom min värld att bli affärsman och man tyckte att det var häftigt och man kunde liksom jobba i Stockholm, man fick flytta hit.
Ja.
Man jobbade i London, New York, man flög runt de här städerna och det var ju jättehäftigt just då.
Men, och det var det livet som du kom att leva då under
det? Ja, det var ungefär i 5 år, det livet ungefär.
Ja,
och, det,
ja.
Och det var ju väldigt nytt. Det var ju jättespännande. Det var något helt annat att hänga här i Stockholm på reklambyråer. Allt man hade sett, alltså man jobbade med Ogilvy eller de här reklambyråer man hade läst om i skolan. Så man kändes ju väldigt i en sån här hemlig klubb på något sätt. Det var jättespännande och man lärde sig extremt mycket under de åren, mer än egentligen skulle säga att lärde mig under universitetet.
Men den här balansen mellan var karriären din passion eller ville du jobba med någonting, till exempel ah, men fan, jag gillar glass, jag vill jobba med glass, eller hade du lika gärna kunnat jobba med soffor eller tv-apparater?
Nej, eller liksom? Alltså för att jag har alltid sökt något jag verkligen gilla. Så det började ju med Axe-deodoranter och Dove-utvård. Gjorde de här kampanjerna Spray More, Get More. Ju mer du sprayar desto fler tjejer kommer. Och sånt här. Det är så här klassiska sköna grejer.
Enkla man upp.
Ja, det var jättebra när man var 25 tyckte man. 26, 27, 28. Det var jättekul. Framförallt var det roliga sammanhang. Man jobbade med Mikael Bindefeld på reklam. Alltså det var jätteroligt. Och man fick lära sig väldigt mycket. Så jag tror att man fick jobba med roliga produkter, med roliga människor som var extremt drivna och sjukt kompetenta. Så det var det som höll en kvar i det så pass länge som det gjorde.
Hur ser du på liksom hantverk? För marknadsföring, eller ja, fan, alla, de flesta yrkeskårer är ju ett hantverk.
Ja.
Om man ska prata hantverket, marknadsföring, finns det enligt dig så att säga generella regler och filosofier, eller är det, handlar det bara om att anpassa efter bransch och produkt?
Och jag tror att jag ogillar ju reklam. Alltså jag tycker reklam är bland det värsta som finns. Den klassiska reklamen där någon ska sälja på någonting oavsett vad. Och det är väl så jag har försökt jobba också. Att jag jobbar för saker jag tycker är otroligt roligt. Jag står för det själv och det här är så kul så ni måste bara testa den här grejen. Det är så jävla skoj. När jag känner så i magen, då gäller det sen att ge så mycket värde så att de andra liksom känner att men det här vill jag veta mer utav. Och det var så jag jobbade, medan många andra kanske gör en fyndig reklamgrej med en karaktär som vinner ett pris här på Hötorget med ett guldmålat ägg, eller man åker ner till franska sydkusten och får en guldmålad palm. Och det är grejen. Och det må ju vara kul, för det är också en sån här erkännande på hantverket. Men för mig är kommunikation och dialog något annat än den här reklamen som ibland försiggår.
Men är det där någonting du har lärt dig, eller var det någonting du bar med?
Någonting som jag tror att jag hade nog med mig den grunden, och sen fick jag lära mig verktyg. Men några andra kanske tycker det är kul med reklam och då vill man göra bra reklam. Och då blir man liksom blir en väldigt duktig reklamhantverkare. Men reklam har vi lärt oss ducka för, och tack och lov så börjar ju nu med social media och allt det här, så börjar ju den klassiska reklamen i mina ögon, då börjar ju avta. Och det blir mer att man pratar till varandra som människor och tipsa och berätta om saker man tycker är intressant. Och den typen av dialog är ju betydligt roligare. Och den kan man ju ta till sig av om den är intressant.
Och allt det här är så att säga sublabels till begreppet, det övergripande begreppet är marknadsföring.
Ja.
Och sen så under det finns det reklam och det finns sociala medier.
Ja, alltså jag skulle föra till och med en dialog. Alltså på något sätt så pratar man med andra, men man har en större megafon ibland i tidningar eller i tv eller sånt där. Så att för mig är det egentligen kommunikation det handlar om. Hur pratar man med varandra? Som? Och ibland så är det ett varumärke som pratar med någon annan som vill köpa den eller ha ett behov. Och nästa gång så är det två personer som pratar med varandra, och då kallas den ena influencer ibland och allt. Och det finns ju massa termer för det hela tiden.
Jo.
Men kommunikation är väl egentligen det vi håller på med.
Hur var den här branschen de första åren? Vad var det för värld?
Det var väldigt nytt.
Förändrades det under den här tiden? Eller
nej, jag gjorde inte det. Och det var väl det också som gjorde att jag till slut lämnade den. Jag minns första gången jag var här nere, då var vi ute på ett ställe som heter Karma. Då. Och jag trodde det här med att...
Känns du på något ställe?
Ja, det var ju det. Och jag trodde det här med att vaska var en urban legend. Men det var ju tydligen sant. Sen minns jag ringde hem till morsan och farsan. Och mitt i kvällen, det är fastän sant. Alltså, folk sprutar skumpa. Och det för mig var det sådär, det är ju någonting man gör på film. Eller det är som en liten plojgrej, som att alla norrlänningar går med en bössa och stövlar. Att man, men det är en nidbild. Men det var ju verkligen sant där och då, den kvällen i alla fall. Så det var väldigt, väldigt nytt. Och jag tyckte också att det var väldigt mycket... Det fanns en ängslighet någonstans. En oro att man inte räckte till. Och då tog man på sig någon form av rustning då för att på något sätt bevisa att man klarar av det tuffa klimatet.
Ja, men
det där
är väl Stockholm i ett nötskal. Liksom,
ängslighet. Ja, i alla fall bland yngre personer ibland som känner att de måste hävda sig och kanske inte har hittat någon, ett lugn i sig själv på den plats de är på just då. Mm. Och det där slog mig ganska hårt. Och jag hade nog svårt att komma in i det. Jag tyckte det var lite ängsligt faktiskt.
Mm.
Och så hade ju kvar mycket kompisar från Övika nere, så att vi spelade in en band och gjorde alla andra saker.
Då hade samtidigt. Lite reality check.
Ja, den verket jag kom från i alla fall. Mm. Sen är det ju inget att döma den. Det är ju säkert någon som hade gjort något jättebra och ville fira, och det är så den personen firar. Så jag kan ju köpa det där. Det var bara väldigt nytt för mig. Det var väldigt, väldigt nytt för mig, och jag har fortfarande inte riktigt gjort det.
Men för du jobbade ju som sagt på så här Unilever, du har jobbat med Becel.
Ja.
Du jobbade med, vad var det med, något Dove?
Dove Champ, vi bytte från kroppsfett till matfett. Det blev lite förflyttning där. Och det kom också ur att jag tyckte att det var, och jag är så glad att jag slipper dialogen med smör och margarin nu menar. Det har varit en sån här, jag höll på med det här i 2 år här på, ja det är ju tuff. Men det handlar egentligen om folkhälsa. Alltså att just att många gick omkring och åt ganska mycket. Just då som jag läste i mig på just då, mättat fett, och man borde kanske äta mer andra typer av fetter. Och plötsligt fick man också ett verktyg här då, och då anställde vi dietister på företaget. Jag fick möjlighet att anställa ett antal juniora varumärkes, ja, brand managers kallas det. Hade en tjej som hette Anneli som kollega, och så, sen så kom Eva och Sofia, och superduktiga dietister. Och vi åkte runt och testade alla kolesterolvärden stort sett på pensionärer runt på alla Coop-forum runt om hela Sverige. Och just berättade det här med att om du äter bättre och rör på lite mer, så kommer ditt kolesterol gå ner och du kommer liksom minska risken för proppar och sånt där. Så det kändes väldigt fint att göra.
Mm.
Och det som fick mig att byta när vi hade gjort de här Dove kvinnor i vita underkläder, de här kampanjerna tillsammans med en tjej som heter Linda Landin och Ogilvy här i Sverige. Så att det var en kul resa.
Mm.
Men där någonstans också hörde Fjällöven av, så då kändes det som att nu kom jag hem
igen. Det var
dags
igen. Att komma hem.
Ja, det var dags att komma hem.
Okej, för det är ju lite så, jag är lite nyfiken på den här övergången från den där världen och så till Fjällöven. För du känns ju som en person som är som, det är så här, du är... Jerry Engström är Öviks kommunchefs våta dröm. Det är liksom så här, Övikssonen som bara, vi skickar han till Stockholm, han blir slipad och trimmad i några år, och så bara tar vi tillbaka han hem. Och så gick resan hem via Fjällräven då. Och Fjällräven har ju en Övikskoppling då såklart då.
Ja, absolut. Det grundas ju i Örnsköldsvik 1960.
Just det.
Och Nordin. Så att det fanns ju ett arv där. Och jag är ju själv uppvuxen med Konken och Limpmacke som har smält ihop.
Men han du jobbat med Åker då?
Ja, det var han faktiskt med och rekryterade. Men det var en artikel i Örnsköldsvik i en tidning där. Det stod liksom Jerry på väg mot toppen av näringslivet. Och jättefina. I och med att det är lokaltidning så lyfter man fram det på det
såklart,
sättet.
Ja.
Oavsett om det kanske var fullt sant eller inte. Men det gick bra här nere. Och då hade han läst den. Och samtidigt sökte man då en ny marknadschef. Så att tillfället att just den artikeln var i Örnsköldsvik och han läste den. Och jag också då blev uppringd. Och han hade en kompis som jobbade på Fjällöven som hörde av sig. Men kanske du ska söka här då.
Mm.
Och då blev det så, och då träffade jag Åke och vi fann varandra direkt.
Mm. Hur var han då?
Han var extremt passionerad. Alltså maken till passionerad människa, det är få som har det drivet. Så det var det som var så intressant att lyssna av han och höra hela berättelsen om Fjällöven också. Jag gillar det här med att man delar med sig, bjuder in till berättelser där andra får ta del av resan också framåt. Och det känns som det fanns så mycket Fjällöven som man hade glömt bort att berätta sista åren. Man hade fullt upp med att expandera runt om i Europa, vilket var fullt rimligt med den personalstyrka man hade. Men det fanns mycket man kunde fila på där och bjuda in till. Mm. Och det var det som kände att det här vill jag vara med på. Och så satte vi igång.
Men fick du vara intervjun ute i baracken i Solna?
Nej, det var faktiskt på en... Vi satt några gånger i Solna, sen satt vi på julfest faktiskt ute på Djurgården. Var vi där ute och käkade, så jag blev inbjuden till julfesten och där satt vi och surrade och det blev livat. Och det som var så skönt med Åker var att man kunde utmana tankarna. Och det var väl någonting som man både kunde få, man fick hans raka åsikter. De var inte inslagna i bomull, utan de kom ganska rejält. Men stod man emot dem och kunde liksom föra en dialog och så, då blev man accepterad.
Så länge du talade för din sak.
Ja, men verkligen. Så då blev det blev starten på något som jag kommer att leva med resten av mitt liv, liksom den dialogen med Fjällöven. Jag tycker att det där varumärket står för är mycket som jag känner själv.
Mm.
Och det var det också som blev en som bra matchning.
Och han var liksom i högsta grad involverad i sitt arbete.
Ja, han var det. Kanske inte hela vägen in i sista åren, men väldigt långt, säkert i 3 år medan jag var med.
Mm.
Och han hade ett intresse för produkter hela vägen ut. Alltså han var ju där på kontoret och kände på material. Han ville se kommunikation. Vi hade jättemycket diskussion hur kommunikation skulle ske. Och i och med att han hade uppfunnit kommunikation där på 60-70-talet så hade han ju åsikter om det mesta. Vilket var superkul. Och det är kul med en grundare som är så engagerad i företaget. Som inte egentligen då vill sälja det till ett investmentbolag och göra pengar. Och sen flytta till någon solig ö någonstans. Utan han brann för det här. Och han ville att det här skulle vara något som gick i arv vidare till kommande generationer. Och det var väl det som egentligen lockade också, att det här är inget hittepå, det här är på riktigt. Och det var väldigt fint att se.
Berätta om Fjällräven när du dag ett på jobbet. Vad var Fjällräven rent, vad ska man säga, varumärket Fjällräven var?
Man hade gjort ett bra arbete att ta ut folk. Man hade liksom bra produkter, vilket man fortfarande har. Man
vilket
hade,
år? Vilket
det här är då, vad är vi nu? Nu är vi 2006-2007 någonstans där. Man har gjort ett bra jobb. Alltså man hade bra produkter, man hade bra produktutveckling, man hade börjat ta ut folk i naturen genom vandringsevenemang i Fjällräven Klassiker precis starta. Så man hade en bra bas att stå på, men man var väldigt få personer som jobbade med just att nå ut med de här värderingarna man satt på. Så att jag fick vara med och bygga upp en liten större organisation, vilket gjorde att vi hade mer muskler att kommunicera ut. Men först på kontoret var det lite jobbigt faktiskt. För jag kom från en värld där man kom in i entrén. Och så är det, kan man ta hur mycket glass man vill. Man kan bli fixad i håret av Sunsilk. Man kan gå in vidare. Så man alltså det var ju som att komma in i en galleria här i Åhléns. Ja. I källarplan. Det var ju väldigt, väldigt påkostat snyggt. För man skulle jobba mycket och då skulle det vara en bra miljö. Jag kom in i Fjällräven så hängde ju kläder kors och tvärs. Det är 18 nyanser av brunt och grönt. Och när jag testade jackorna så är de lika breda som de är höga. Så att passformen var väl någonting som man kunde utveckla. Så att jag kände att vad är det jag gett in på just första känslan. Men det kändes ändå bra i magen. Men visuellt för ögat var det liksom inte riktigt. Allt det vi hade pratat om på den här julfesten. När jag kom in på kontoret när vi bläddrade hur man hade kommunicerat utåt. Så fanns inte det där. Och det tror jag också gjorde att man ville liksom påskynda den här resan. Och vi gjorde ju en resa. Vi gick från Sveriges 183 mest populära företag till det näst mest populära företag på 3 år. Mycket genom att bara egentligen ta fram det som redan fanns. Men visa upp det på ett sätt som kändes 2010. Det var lite 80-tal över det hela.
Alltså rent, om vi ska bara prata det visuella och estetiken och trender som jag är faktiskt sjukligt intresserad av rent generellt. Min hobbyanalys av Fjällräven är att saker som egentligen skulle tala emot Fjällrävens framgång har varit Fjällrävens räddning. I och med att på något sätt trenderna och estetiken hann ikapp Fjällräven. Fjällräven har liksom kört alltså just de här tidlösa modellerna. Och det visade sig att ja, men det blev ju liksom så här framgångsreceptet när Fjällräven på något sätt återuppfann sig själv i stort sett. Hela den här slarvigt förklarat outdoor-hipster-grejen.
Verkligen.
Helt plötsligt bara, fan, det är bara tälja guld. Vi har en guld...
Det var mycket bra saker som hände samtidigt. Alltså man tog fram en kommunikation som var bra, produkterna utvecklades lite grann, framförallt kanske i passform och även med funktion. Man blev ännu bättre på funktionerna. Och samtidigt kom ju då trenden med en längtan tillbaka till naturen, eskapismen. Just det här med att det var inte alltid inne mer att se ut som James Bond, utan du kunde se ut som en skäggig kille från skogen. Och vips så satt alla i ulletröja och allt det här. Så att det var ju en trend som kom också, en längtan tillbaka från det här Ferrari-modet. Liksom så.
Ja, och precis det här, från det här high-tech till det här liksom råa canvas-feelingen.
Ja, liksom. Verkligen. Och det är ju naturmaterial och sådana grejer också. Det är ju mångt och mycket bättre material. Alltså en bra ulltröja kontra plastgrejerna. Som, det känner man ju när man har på sig det.
Ja.
Men ibland så vill man ha det som gränser också. Det var väl så tag där 80-90.
Men så att säga, på Fjällrävens julfest så var det inte lika många som sprutade champagne liksom.
Nej, det var inte
men
det.
Men den här övergången kändes ändå helt liksom...
Ja, det kändes som man fick umgås med människor som var kanske lite mer jordade och grundade. Och det var väl det som var skönt. Man hade nog hitta en... Det var nog mycket också man kände igen sig i de andra. Det blir nog så, många andra som kanske tyckte jag var konstigt tidigare tyckte kanske att jag var lite tråkig. Och här var jag... rolig bland de andra som tyckte ungefär samma sak. Så att det var lite grann som att komma hem även om du var i Solna då. Så att det var riktigt riktigt kul.
Och det är så här, utan att dissa någon eller några, det är jag hävdar att där Phoenix sitter, det är Outdoor Stockholms tråkigaste område. Men de har fräschat upp.
Ja.
Och det man inte får glömma är att det är väldigt nära ner till vattnet där. Så typ, ja, om du cyklar den vägen, det är ju superfint.
Absolut,
men när man är just, det är inte ett jättevälkomnande hus.
Nej,
det där.
Nej, det är ju lite grann Fjällens filosofi också. Att nu har de gjort om på kontoret, det ska bli jättekul att åka dit imorgon. Men man har ju också varit ett ställe som är effektivt när det kommer till transporter till Bromma, till Arlanda. Exakt. Det är lätt att ta sig med blå linje, det är kostnadseffektivt, för det är bra ändå. Man behöver ligga i Stockholm här för att kunna ta sig internationellt. Men de har ändå varit ett område, man skulle kunna ha råd att vara mitt i centrum. Men man ser till att använda varje peng effektivt. Liksom. Och så att, men de bytte ju namn från det här till Vreten industriområde till Solna strand. Och det var ju inte Fjällöven, så det var ju rent Solna kommun, minst tänker jag. Eller Sundbyberg kommun kanske.
Lite place branding.
Place branding, ja, verkligen. Verkligen, man får leta stranden, men det funkar väl.
hur var du som marknadschef?
Jag hoppas att, om man frågar de andra, det får man nästan andra svara på, men jag tror att jag var ganska lyhörd för vad man kände i Fjällräven, vad det var för det man ville förmedla, och förstärkt egentligen det som redan fanns. Sen var vi ju, det fanns ju en känsla, Martin Axled som är fortfarande vd där för Fjällräven, eller Phoenix Auto nu, är ju, hade ju också i det här, alltså åkade ju lämna över det till vd som också bar den här känslan. Det fanns produktutvecklare som var jätteduktiga. Så det fanns egentligen, så var ju inte jag någon som tog fram varumärken. Det fanns ju redan. Och sen så mejslade jag fram med min kompetens, mejslade fram det tillsammans. Det vi gjorde mer kanske var att lyfta personalen. För jag tyckte som var intressant med personalen var att de som jobbar på Fjällräven brandverkar för det här. Och då kom jag från en bransch där det var mycket reklam. Det var ingen som kanske alltid brann för parfymen, men man brann för att kommunicera roligt. Så man brann för reklam på många andra ställen, vilket är ganska vanligt i snabbrörliga konsumentvaror. Här brann man för produkterna och det man ville ta fram. Så att vi lyfte fram väldigt mycket personal, och några tyckte det var lite olustigt från början. Men sen så när man väl fick inse att det här är ju toppen, för nu kan du prata rätt ut till alla personer du tar fram produkterna till. Mm. Och då kommer det med YouTube och Facebook, så vi blev digitala ganska snabbt. För att kunna berätta vår historia i det här. Så det blev en massa produktfilmer med oss själva. Jag stod själv och drar julfen i en kebbyxa på Kebnekaise och berättade att den ventilerar och sånt där. Men det blev ganska, det blev lite grann som grabbarna och tjejerna från landet försöker liksom berätta om att vi gillar det här. Mm. Och det blev liksom på något sätt äktare där då. Då vann vi så här förtroendegivande pris. Men det var ju aldrig något mål med kommunikation. Det var ju bara att vi ville berätta vad vi höll på med.
Vad kom du in med för mandat? Var det liksom så här, vi måste förändras, eller var det förändring eller förvaltning som
stod? Förändring var väl briefen. Man kallade det Big Bang då. Exakt vad Big Bang var, det var, visste väl varken de eller jag.
Det var ditt smeknamn.
Ja, exakt. Om det var så väl. Nej, så det var projektet heter Big Bang, och det handlade om att man ville förändra hela varumärksbilden. Alltså man kände väl att vi är mer än vad folk just nu tror. Och det var det som var briefen av Big Bang. Och man hade också gått in i fler länder. Tyskland var stort, som hade en egen kommunikation. Man hade väl 2 reklambyråer i Tyskland. Man hade 3 i Sverige. Så det första jag gjorde var att sparka de flesta reklambyråerna. Vilket kanske inte var så uppskattat. Ja, vi hade en kvarbyrå som heter Röjning kvar, som var duktiga. Sen tillsatte vi våra kompetens. Vi hade 3 stycken ledord. Vi skulle utveckla funktionell och slitstark utrustning med fokus på byxor och ryggsäckar. Och då tog vi in några riktigt bra produktutvecklare. Vi tog in folk som var bra på passform. Sen skulle vi inspirera folk att ge sig ut i naturen. Och då tog vi in en kille som heter Andreas, som var på Björkliden, som var duktig på det här.
Kronqvist.
Ja, Andreas Hedlund.
Ja, Hedlund, just det.
Sen så skulle vi vara ansvarsfulla mot djur och natur. Och då tog vi in också CSR-chefer och sådana bitar. Så att man tillsatte ganska, och det gjorde ju lätt också att få kommunicera ut varumärket. Det var ingenting bara att det här är tre kärnvärden vi ska prata om. Det här är 3 riktningar som är viktiga i vår framgång, eller 3 grundpelare. Nu stöttar vi upp det här internt och nu kan du få prata om det här externt. Mm. Så att det var ju inget, många började liksom mer hitta på, så försökte man få luft åt att landa. Här började man verkligen med 3 tydliga pelare, och det gjorde ju allt mycket enklare. Så att vi växte ganska mycket i teamet, och det var väl därifrån också, genom att dra ner på byråsamarbetena, så kunde vi anställa folk som verkligen brann för det här dygnet runt. Så att vi hade ju torsdagskvällar med hämtpizza och sånt där, och satt och jobbade ihop och sånt där ganska snabbt med sociala medier. En kille som heter Nils Grumberg som hoppade på det och så. Så att vi fick
som
in...
nu kör Vilsepodden.
Ja, exakt. Ja. Mm. Och en tjej som heter Lotten som började med grafisk form och original, och Fredrik Levander som kom in och sitter kvar. Så det var mycket bra folk som kom in där samtidigt.
Men var du Big Bang Jerry? Du kom in lite samtidigt, så du löpte lite parallellt med liksom hur sociala medier, ja, YouTube och sånt började verkligen, ja, sätta sig för, ja, som företagskommunikation.
Verkligen.
Så det hade du med dig på en gång, att det här ska vi...
Vi var snabb på det, och där var också Nils väldigt tidig och duktig. Men vi fick ihop det där ganska snabbt. Det var ju liksom, det fanns ju någon sån här tumregel, så att 15-20% ska ske i så kallade digitala medier och sådär, så var det print och tryck. Och vi hade en ganska liten budget, så vi gick nästan all in på att prata genom, alltså utan någon mellanhand direkt till slutkonsument på YouTube eller på Facebook var vi tidigare med, och vi var ganska öppna. Det var några som var frågan till den när vi filmade live på vilka produkter som skulle lanseras om ett år och sånt där på kickoffer och sånt där. Ibland gick vi på marknaden lite lång för att dela med oss vad som kommer skalla med produktutveckling som var rädd för kopior och sådär. Men vi var väldigt, väldigt öppna och vi gjorde det på ett ganska äkta sätt. Och det var vi tidigt med. Så att vi hade ju 4 miljoner titt på YouTube medan många andra hade kanske en film. Man pratade om höstfilmen på några andra företag inom friluftsbranschen, så var det något som åkte jättefint ner för Åreskutan. Och det var kanske 50 000 som hade sett höstfilmen. Och den var jättedramatisk, helikoptrar och episk Robinson-musik. Medan vi då körde liksom, hej, jag heter Jerry, jag står här uppe på Kebnekaise.
Där funkar Gylf.
Ja, där funkar Gylfen om det är drag. Och hej, jag heter Andreas eller Henrik eller vad man kan heta. Så att det blev ju väldigt enkel kommunikation. Och då kunde vi göra mycket.
Just det.
Och det var det som skilde. Vi hade en volym av bra relevant innehåll. Och det tyckte folk var kul att följa.
Mm. Vilka stora milstolpar var du med om för under fjällräddarna åren?
Åh, jag tror att faktiskt en milstolpe som är svår att ta på. Det här, nu tänker jag bara spontant. Men en var när vi vågade börja lyfta fram personalen mer.
Mm.
Det var en grej. Det fanns en oro att om vi lyfter fram personalen kommer inte då de exponeras för konkurrenter om man vill lämna företaget om man får ett bra deal. Jag tror snarare tvärtom att får man vara en stor del av en företagsresa, då är du villig att tatuera in det om det är det förut. Alltså du är så himla villig att vara kvar. Så att det var en stor milstolpe, tror jag, förstår att personalen som brinner så här mycket, de måste vi lyfta fram. Så att det var nog en milstolpe. Sen var det förstås när vi etablerades i USA var en stor milstolpe. Det var ju
det jättehäftigt. Det skedde under dig då?
Mm, ja, det var ju många andra som var med om det också. En kille som heter Martin Berling var högstdrivande.
Fast det var liksom under dina år då?
Ja, mina år, absolut. Ja, och jag var över New York några gånger också och hjälpte till med butik och så.
Men det var Little Italy-shoppen.
Little Italy, ja. Mott Street, det var ju så intressant det där. Men vi lyckades få till den där triben runt Mott Street. Det var ju, man ville ju gärna vara i Soho eller något sånt häftigt område. Vi hade ju inte råd att vara där. Vi hade inte råd att vara i Greenwich Village, inte i Chinatown, inte i Little Italy, utan North of Little Italy. Jaha, fick vi vara. Mm. Det där förkortas Nolita. Just det låter lite trend, lite grann som SoFo här nere.
Precis, ja.
Det blir jättehäftigt då, ser du. Så att då byggde vi upp en liten tribe där. De var rätt ute. De gick runt till de andra bartenderna runt omkring. Och hej, det är vi som är fjällräven och så vidare. Så man byggde upp en liten tribe i det där området. Och det där drog igång. Och sen fick vi till en väldigt bra USA-chef också då, som brann för det här med varumärket. Så att vi, jag ska inte säga att vi tog över USA. Det har man fortfarande inte gjort. Men USA är väl en sån större marknad nu. Och det var ett väldigt häftigt steg.
Mm. Ryktet säger, jag vet inte om det är sant, men ryktet säger att det har ju kommit på nu ingenting med USA att göra, men ändå med den internationella genomslagskraften att det kommer liksom busslaster till Kungsgatan och de bara springer ut, alla köper Konka.
Ja, det fanns ju, det kom ju en stor trend, det är nog framförallt kanske den asiatiska marknaden som är här också på besök som tycker att det är jättehäftigt. Och det där, Kina var svårt och är fortfarande säkerligen, kan tänka mig, ett stort land, tuff konkurrens. Medan ibland så bara händer det. Marknaden som Korea var ett band som heter Shinee som hoppade med några konken i TV.
K-pop.
Ja, exakt. Mm. Med K-pop-band med toppmusik. De var klädda i olika färger, lite grann som Teletubbies. En var blå, en var röd. Och de hittade den konken i matchande färg. Och hoppade omkring med den där konken i musikvideo. Det sa bara boom i Korea.
Men alltså det här med konken. Alltså kan det inte vara lite gift and a curse att ett varumärke har en så ikonisk produkt.
Jo, jo. Det, Konken blir ju nästan som ett eget varumärke i sig i alla fall. Det blir ju det. Det som är viktigt då, det är väl att, och det var ju det vi gjorde också, att lyfta fram historien bakom Konken. Mm. Alltså innan 2006, 2007, 2008 så gick ju Konken sådär. Man, det var ju planen på att man skulle fokusera på andra ryggsäckar. Det fanns en ryggsäck som heter Campus Ace som var lite sportigare. Det fanns några marknader som tyckte att nu har Konken gjort sitt. Och själv när man är från Övik tycker man att den här har ju inte ens börjat. Alltså den här är ju ut så att man berättar historien och arvet om den, och det var det som fick den att ta fart. Och det var det också, vi hade några annonser där stod på 70-talet och alla unga lite vänsterridande satte vi stopp för och berätta historien om det här kommunistpuckor och allt det här. Och det tog ju fart i en helt annan ny målgrupp också då. Mm. Så det är häftigt när man går in här nu på Kungsgatan som du refererar till nu, att så kan du ju ha en person som är 70 plus och ska ha den, och du har två tjejer som är 16 och står och tittar på samma ryggsäck och ser inga konstigheter i det.
Nej.
Det är ganska häftigt.
När började du tänka på att hoppa av?
Det var nog inte, det var nog mer en längtan efter någonting enklare. Jag började ju fjällen för att jag ville komma närmare naturen, närmare Övik. Och det fick jag ju komma. Det var ju en helt annan skillnad. Jag stod ju ett vävar innan när jag skulle gå vidare på junior var det väl antingen flytta till New York och börja jobba där, eller London och börja jobba där. Det var liksom välvaran i och med att det var okej på det jag gjorde. Men då kom Fjällräven. Men sen så började jag känna att nu sitter jag ju egentligen återigen och reser till New York och till Peking och till Tyskland och så här. Och tappa bort mig själv lite grann i det där. Jag blir ju passionerad kring saker och känner att det här livet är ju jätteroligt, men det kommer kanske inte bli hållbart på lång sikt i det tempot jag jobbar just nu.
Du hade liksom så här pressväck på dina kebbyxor.
Ja, nästintill.
Jag var ute och luftade dem. Det blev en kostym mer än att använda dem på riktigt.
Ja, men kanske lite så. Men sen var jag ute på helger förstås och så. Men det var nog en längtan efter någonting, ett enklare liv. Jag tyckte att när jag väl kom till Stockholm på helgen, fjällen var fantastiskt roligt. Men när jag väl landade senare och bodde här på Kungsholmen, den här mentala resan att ta mig inom trafiken på helgen eller sätta mig på tunnelbanan för att komma ut och åka långfärdsskridsko, den mentala gränsen, jag var så utmattad och trött av jobbet så jag kom inte över tröskeln. Så jag hamnade ju liksom, promenerade Kungsholmen runt, och det är ju jättevackert så, men längtar man efter berg så är ju Kungsholmen runt inte kanske just substitutet just
då,
där och då.
Och då är liksom en brunch, ytterligare en brunchhelg i Stockholm.
Nej, det blir inte riktigt heller det. Och vänner börjar få barn och börjar flytta ur innerstan. Jag börjar själv igen känna att det här är inget liv när jag väl är ledig. Så jobbet blev en stor grej och jag kände att jag måste nå ur det här för att kunna börja leva igen. Och det blev början på något väldigt spännande.
Men det var liksom en, det var ingen särskild, det var en någon slags långsam acceleration. Det var liksom ingen särskild specifik händelse. Det var så här, du gick aldrig i väggen.
Nej, så var det inte. Däremot så hade man ju många resor ibland. Där man var, jag minns att jag vaknade upp i Århus klockan 4 stod veckan. Och jag visste faktiskt inte var jag var någonstans. Visste jag att i och med att veckan ringde skulle vi någonstans. Och då visade att vi skulle ta taxi vidare till Köpenhamn och flyga till tidigt morgonmöte i Oslo. Mm. Men det tog ju ungefär 20 sekunder att förstå jag var någonstans. Och där någonstans blev det som att nu är det högt tempo alltså. Mm. Och där någonstans började paletten falla ner, att nu går det fort.
Hur lång tid tog det då från de här första mesiresa tankarna till en exit?
Ungefär ett år ungefär tog det. Det blir väl så också när man fortfarande gillar någonting så otroligt mycket. Jag känner ju fortfarande liksom en, efter att jag sagt upp mig känner jag nästan dåligt samarbete med fjällen, att jag hade svikit kollegorna på något sätt. Sen blev det ju ett nära samarbete med tiden. Men det var svårt. Men jag kände också att det fanns något i mig att jag vill leva på ett annat sätt. Och samtidigt så började jag ju mer resa hem då. Det var det jag gjorde under det här året. Att inse att det finns väldigt mycket uppe i Höga kusten som ingen riktigt har berättat om. Mm. Så det blev en mix med att jag själv längtade efter något enklare. Jag ville visa upp Höga kusten för fler. Och jag kände också att det här skulle jag nog kunna göra. Och starta upp något nytt där uppe och förändra livet.
Sen ur ett bolagsperspektiv också så kan det inte också vara lite sunt att byta ut liksom position som exempelvis. Definitivt vd ska jag väl säga, men även liksom kanske marknads... Att liksom ha någon slags cirkulation så att det inte blir för mycket. Liksom.
Verkligen, jag tror att jag hade nog gjort mitt på fjäll även givet vad jag kunde då. Den nya marknadschefen nu, Leif, gör ju testjobb nu och liksom hela gruppen, man har ju utökat personalen, jag tror man är betydligt fler nu också än när jag lämnar. Man tar ju varumärket i framtiden framåt och säkerställer också att Fjällräven finns 50 år till, och det tycker man har gjort väldigt spännande och väldigt bra. Så jag tror att jag hade nog inte kunnat tillföra så mycket mer heller. Nej. Jag tror att jag tillför mer nu på den arena jag verkar nu och sen samarbetar med Fjällräven än att jag skulle vara kvar där inne, för jag skulle fortsätta på samma sätt kanske. Mm. Och det var nog klart efter de här åren. Så det var nog bra för alla.
Men och det var inte så att du hade aldrig något problem att släppa sånt, till exempel imorgon du ska dit på kontoret. Det är inte så att du kommer att gå, fan, tänkte de här, alltså, fan, shit, de här kampanjen.
Alltså, om man gillar någonting väldigt mycket så kommer det ju känslor, och känslor kommer i åsikter. Och det tror jag är positivt. Alltså, man ska nog inte jobba med partners som man inte känner för företag på det sättet. Ja, Sen gäller det bara att på något sätt tygla och lägga fram det på rätt sätt. Och sådär. Det är klart man har åsikter kring det mesta man ser om man är passionerad kring det. Men jag tycker att de gör ett riktigt bra jobb. Jag är rätt glad att vi jobbar vidare ihop.
Vad blev största skillnaden mot att jobba för någon annan mot och på något sätt helt bli egen? För det var första gången i ditt liv som du blev på riktigt
blev egen. Ja, jag drev någonstans småföretag, man säger plugga, men det går inte att jämföra. Nej, det här blev, du är ju väldigt ensam från början, måste man säga. Det är nog vad det här entreprenörslivet som alla hashtaggar entreprenör, eller alla är entreprenörer på Instagram och gör en liten grej.
Sitter med laptop på ett café.
Ja, det är ju väldigt ensamt. Alltså det, man ska inte, sen måste man då sysselsätta sig i det. Men, och sen är det ju, allting är ju upp till dig. Alltså om det går bra så är det tack vare dig, men om det går åt pipan då är det allting ditt. Mm. Så att jag har alltid känt det ansvaret i de företag jag har jobbat. Om det går bra då är det tack vare alla, och går det fel så är det på grund av mig. Jag har alltid haft det, men nu är man bara själv. Och det fanns ingen att fira medgången med från början riktigt när man började tänka de här tankarna. Men sen har jag ju en familj som har varit alltid väldigt stöttande som kom in. Så det var väl det egentligen som var räddningen när man väl liksom började. Men när jag bodde kvar i Stockholm, jag jobbade kvar 100% på Fjällräven och satt på flyg och jobbade med friluftsbyn, eller det som då var tankarna i alla fall skulle bli, då är man ju rätt själv i det, även om man delar med sig och sånt där. Men ensamheten och tills dess man har byggt upp ett nytt team, den tiden däremellan, jag tror att många kan nog hoppa av där.
Just det.
För det blir det blir olustigt och du kan skapa rädslor och tvivel, även om du känner att du är kompetent på det du gör. Så att den där rädslan, den måste du möta och komma igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Innan vi går fullt över på friluftsbyn, om du ska tycka och tänka lite om marknadsföring rent generellt inom outdoorbranschen.
Ja.
Hur tycker du att den, och även liksom, hur har den utvecklats under dina år? Liksom? Vad görs rätt och vad görs fel?
Den är ju ganska likriktad. Alltså, den är ju en kille och tjej som går upp för ett berg med kläder som berget ska symbolisera slitstyrka och pålitlighet och trygghet. Och paret visar att det är på något sätt socialt då, både för killar och tjejer. Och så går man i olika kläder som är färgglada eller inte. Det är inte så här jätteinnovativt. Där tycker jag Fjällräven gör ett bra jobb med när det kommer till Fjällräven Polar. Man tar ut folk i naturen. Man gör sina Fjällräven Classic i olika länder. Naturkommit kör den här Outdoor Academy. Man utbildar folk att komma ut. Jag tror att man måste komma och möta upp folk lite tidigare. Och inte bara visa upp de här bilderna och känna att man är klar. Nu kan vi ticka i boxen. Utan möt upp det här nu. För jag tror att bara för att social media kommer, man kan skjuta ut budskap relativt effektivt, så måste det ändå ses fysiskt och göra olika tribes. Nu här, där vi sitter just nu idag, är ett typexempel på det. Man kan sitta och hänga och prata och sådär.
Precis, så de har löpargrupper.
Ja, verkligen. Så jag tror att skapa de här noderna där du möts. För det finns ju många som bor i en storstad och gillar outdoor. Mm. Men vart möts någonstans då, då? När vi inte har tillgång till isan eller kajakvatten, då vad kan vi ses någonstans och hänga? Så de här kallade tribes eller vad man vill, communities och allt vad engelska ord som används. Men jag tror att det är dit man måste förflytta sig mer för att bli intressant. Annars blir det bara en i mängden av bilder.
Ja, och det är ju så här, man kan tala från eget perspektiv. Det är ju någonting jag märkt när jag kört de här afterwork-grejerna.
Ja,
hur det är så många som liksom så här, bara gud, det är så skönt att få komma hit liksom, så här, och så här, släppa ner axlarna lite.
Nej,
och
liksom, så här,
känna att de inte är ensam med ryggsäck på stället. Liksom.
Nej, och det blir liksom här, ja, men the most durable and functional. Det blir så himla mycket slogans och technical equipment och reliable for you och allt det här. Det är ju reklamslogans. Jag är så trött. Jag tror att gemene man är trött på reklamslogans. Ge mig, ta ut mig.
Gemene man fattar 99% av det de pratar om, fattar de ändå inte.
Nej, men man liksom ser ju igenom det där också. Liksom, vem är du på den här bilden? Ja, det är två modeller som går upp för ett berg. Alltså, ointressant. Mm. Så jag tror att många har förstått det där och de går nog säkert rätt bra för. Och de som inte har förstått det, de bör nog påskynda den utvecklingen, tror jag. Mm. Om det ska finnas om 10 år till.
Hur ser du på sociala medier då som verktyg? För det har väl, när du började plugga och när du började jobba, då var inte det en faktor.
Nej, de har fått lära sig.
Nu är det högsta grad.
Ja, det är det ju. Och tack och lov så har väl de här nya algoritmerna som Facebook har nu, tack och lov, strypt all den här dåliga reklamen. För du kunde lägga upp någonting och du fick organisk spridning. Och ju mer bruset nu har ökat på social media, desto mer måste du addera värde. Alltså får du inga likes eller inga delningar, då stryper ju Facebook-spridningen ganska snabbt. Så att Facebook har ju blivit lite mer självsanerande. De har väl kommit dit Google är idag. Att gör du en dålig sida så är det ingen som hittar den. Och gör du dåliga inlägg så slipper folk se det. Så det är på något sätt demokratiskt och rättvist där. Så gör du bra inlägg och håller en dialog. Och där kommer det här begreppet storytelling att stöka till det för många. Att det är jättebra med historieberättande, toppen. Men alla företag har ju en historia. Det är någon som har grundat allt och någon familj. Det är ju ingenting unikt. Så att prata om storytelling är ju totalt ointressant om jag inte får med i berättelsen. Och det är det jag pratar om, story sharing. Att jag får med, det är som after work här, eller man får med i berättelsen Downtown Campers som blev en mötesplats för friluftsliv i Stockholm. Och ni är inbjudna hit och var en del av resan. Då är det intressant. Så att jag tror att social media, då måste man vara social. Man måste skapa en dialog, ett engagemang. Sen är det ju jättebra att nå ut förstås med annonser. Men då är det vanliga annonssida igen då. Men du har ju en funktion i ett kommentarsfält och det är ju bra att nyttja det. Och det är många också som i sin iver, nu har vi det här blivit mer och mer moget, jag tror vi är på väg att se en ny mognadsgrad igen. Men från början var det ju många juniora personer som sattes på social media. Jag brukar jämföra när man går in och fyller Globen med 13 000 pers, då går vdn in. Men på Facebook sitter liksom dubbelt så många och då kommer det mest juniora in och säger liksom chillivippen. Så funkar det inte lite längre, det blir mer proffsigt. Och det, jag tror att det är nog bra om man ska föra en bra dialog. Men många har mycket kvar att lära sig här. För att skapa engagemang.
Ja, det är återigen hantverket.
Ja, verkligen. Verkligen. Och kanske att hantverket kommer ur en genuin och äkta passion. För annars blir det hantverkarmässigt och det är bra. Men också att man faktiskt brinner för det. Det är så kul att gå in och svara på frågor på vägen hem på tåget eller bussen. Oavsett om det är på arbetstid eller inte. För att det här är så himla kul. Så jag vill föra dialogen. För det här är en del av mitt privatliv också. Det är det här som är hur när den här gränsen suddas ut. Det måste vi vara noga med. Men man ska fan brinna för det, annars blir det svårt.
Svenska friluftslivet idag då? Vi hoppar mellan de små.
Ja, exakt. Ja, men det är skönt att vi täcker av dem. Ja, svensk friluftsliv, alltså jag ser ju, jag tror att man har utmanat ramarna lite grann. Och vi har varit med och påverkat det lite grann också. Förut var väl friluftsliv att
ramryggsäck och...
Ja, man tog sig från A till B och skulle bli en sann riddarpojk i det här tukta. Sådär. Det finns ju jätteroliga texter här från början. Men det kom väl också ur en folkhälsovinkel. Eller egentligen, man backar inte tillbaka, kom det ju nästan ur att man skulle försvara landet. Man skulle kunna åka skidor och man skulle vara en stark och allt det här. Och väldigt maskulint. Sen kom ju egentligen semesterreformerna om man fick semester. Och man skulle ut i naturen bilburen med tält och det kom liksom det här med camping. Så då blev det, och det blev ju mer öppet då för alla, med barnfamiljer och kvinnor och barn också. Förut var det en manlig grej, sen kom alla upptäckare och äventyr. Sen blev det ju 70-talet där, och sen så kom det väl mer nu och blev, har det kommit ny våg också då, där naturen blir ett sätt att återkomma till avkoppling och kanske lite kreativitet. Och det är det jag tycker är intressant, när naturen också blir en plats för reflektion och innovation och kreativitet. Så att nu, och det tror jag mycket tack vare digitaliseringen, så att man faktiskt kan vara kreativ där ute. Det går snabbt att inspireras via Pinterest och allt där. Så att naturen har ju blivit också nu en arbetsplats, en mötesplats och innovation. Och då på något sätt suddas ju gränsen ut på ett annat sätt. Den här eskapismen att man ska kunna jobba vid havet i ett hus där vågorna slår in på bryggan och man sitter där med lite Volvo-reklamen. Så att då har ju naturen fått någonting annat också. Och jag som har fått resa runt lite grann ser också lite grann hur det här mognadsgraden i olika länder. Om man tittar i USA så är det fortfarande att naturen är någonting spännande som ska övervinnas. Man i skägg med frost och ska upp med en ishacka.
Man versus nature.
Ja, lite grann så. Och filmerna speglar det också, att man ska upp på toppen och sätta ner flaggan. Men alltså i Sverige är det ju mer så här urban gardening. Alltså man ska ut och odla någonting eller man går tillbaka till någonting man har vuxit upp med. Så att i Sverige ligger nog för framkant här.
Ja, samtidigt som jag kan ibland tänka på, det känns som det är en skillnad, ingen jättestor skillnad, men ändå en hyfsat stor skillnad mellan exempelvis Sverige och Norge. Ja. Att Sverige känns fortfarande väldigt såhär, okej, det kanske inte är så här att man med i sitt skägg som ska erövra naturen, men det är fortfarande så här väldigt, kanske lite för prestationsbaserat ibland, medan i Norge kanske känns det mer, ja, men det är väl en självklar del av vardagen, så att man liksom, att gå på tur är lite mer otvunget, medan här är det mer, gör man det, då ska du fan bränna genom Sarek. Det ska vara extremt, annars är det inte riktigt.
Och det är ju, utan att låta ful, men det är ju lite grann ett storstadsfenomen ibland också. Så att man märker ofta här i Stockholm. Jag upplever att
mycket mellanchefer som ska...
Ja, men det, man ska prestera lite grann och så. Man har sin lilla semester och vill man kan göra det på riktigt. Just man åker Vasaloppet, man ska bestiga Kilimanjaro och man ska gå längst eller paddla fortast och vad det kan vara för någonting. Och det, jag förstår att det, man vill få ut max av den tid man är ledig, för man har barn, familj. Jag köper det. Men när man är på landsbygden, då är det ju liksom ett annat, då är det kanske lite mer norskt, utan att vi har berg, men man går ut och paddlar en liten stund innan jobbet, eller man går ut och joggar i skogen innan man har möte tillsammans.
Man alltså det är grilla lite korv så här, ja, bara någon kilometer.
Ja, men exakt, så det blir väl kanske lite mer, om vi ska säga norskt då, men det blir nog lite mer lättillgängligt, och just då blir det inte, man har tiden till det på ett annat sätt, så man jobbar inte lika många timmar till exempel.
Nej.
Och transporten ut är inte lika lång.
Berätta om de första tankarna du fick kring friluftsbin. Liksom de första så här,
ja,
visionerna som började liksom
de,
dyka
de
upp.
Kommer och det blir som att det kom små blixtrar som kom lite så här då och då. Det var inte så att den bara uppenbarade sig hela grejen. Sen kom några små så här...
Men kom idén eller platsen först?
Idén kom först. När Fjällöven firade 50 år så var vi ute och gick med massa landchefer i nationalparken. Och då var det en kinesisk grupp där och några andra länder som bara, det här är ju helt makalöst vackert. Och vi hade varit ute på båten och vi hade ätit. Och den som bara, det här är riktigt, det här är ju internationellt gångbart. Det här var 2010. Det tog ytterligare 3 år innan jag började liksom landa. Men det kom små sådana smällar då och då. Men sen visste jag att jag vill tillbaka. Och jag hade ju alltid hållit hus vid Skureberget och Skureskogens nationalpark. Det var lite grann som min bakgård, för även om jag inte bodde så nära, så var det dit jag åkte när jag behövde koppla av. När vi reser som mest med fjällen så blev det att jag åkte upp till kusten och satte mig i Skureskogen och liksom bara nu måste du bli dig själv igen, för nu är du uppe i varv igen. Även om jag tycker det är kul att vara det. Men så det blev platsen, så då sökte jag någonting runt just Skureberget och Skureskogens nationalpark. För det är ett ganska bra nav till friluftsliv uppe i Höga kusten. Så det var väl egentligen där då jag insåg att här är nog platsen också. Men det började med en känsla av att jag vill nog flytta tillbaka till något enklare, och jag vill också visa upp Höga kusten för fler. Och då började jag sakta men säkert trattas ner då till en fysisk plats.
Och så plötsligt dök den här magiska campingen.
Ja, det var väldigt, alltså det är ju också en mognad från, det var en bordtennisklubb som ägde den här marken, Docksta bordtennisklubb. Och de fungerar lite grann som någon investmentbolag där uppe. De köper upp saker som inte fungerar och driver det. Skola, ålderdomshem, de
en
driver
bordtennis.
Ja, absolut. Ja, de bildades på 50-talet, 60-talet där och har väl på något sätt fått byns förtroende. Så det är egentligen byalaget egentligen. Så att de har liksom drivit en linbana, har en naturscen. Så att det blev som ett, och det är många där har liksom jobbat väldigt med jobb som har gjort dem att de har väl bra kompetens att utveckla sina saker. Så att modet av dem att sälja det här till en hemvändande stockholmare var ju, det tog en liten stund. Och framförallt även på bygden att någon utifrån skulle komma här och få köpa saker. Jag köpte ju toppstugan på Skureberget, vilket är liksom hjärtat i Höga kusten med utsikt över allt. Och, det, och sen då camping nedanför. Och det här var väl liksom deras själ och hjärta. Och att då ge bort det till någon person man inte fullt känner, som inte är heller från Docksta, jag var från Örnsköldsvik och jag hade ju varit i Stockholm ganska länge också. Det var modigt.
Det kan inte vara så att, liksom så här, att i konspirationsteoriernas värld att den här bordtennisklubben i själva verket är så här, en av världens mest inflytelserika hemliga så här, Illuminati-organisationer som bara så här, orkestrerat ditt liv i 20 år bara för att få dig att nu är han mogen att ta över det här.
Det hade förklarat väldigt mycket.
Ja.
Det
är omöjligt. Det kan hända så att
det går inte att utesluta. Nej, det är fortfarande som händer som faktiskt jag skulle svara upp till mycket av det frågorna som hänger kvar. Nej, så de gjorde ett modigt val där och valde väl att egentligen då satsa på förnyelse.
Ja.
Och det tror jag inte många
Big
idag.
Big Bang i skolan.
Big Bang i Skuleberget också faktiskt. Mm. Ja, det var riktigt kul. Vi drog igång det där och anställde farsan och en kille som heter Anders som kom igång och vi började riva i saker på en gång. Mm. Men där kom ju också den här rädslan ganska snabbt, vad man gett sig in på.
För då hade du kapat...
Ja, jag hade kvar halvtid på Fjällöven. Okay. Kom in en ny marknadschef och sen så kom det in en ny marknadschef efter henne också. Leif och Rocky bytte lite grann. Men man är van att resa världen runt. Man är van att kanske vara igenkänd i vissa sammanhang. Och nu sitter man i Docksta och staplar EU-pallar på varann. Och funderar på om det här blir en bra soffa.
Det blev det.
Ja, det blev det. Min farsan sitter där. Vi sitter och funderar om det är 3 eller 4 EU-pallar i en hörnsoffa. Och vi sitter där och man känner bara, vad fan har vi gett oss in på? Och det duggregnar och det är höst och det är inga löv kvar. Och det rinner vatten kors och tvärs. Och man känner bara, det här är ju inte sant. Liksom. Och ibland vet man också att jag är duktig på visualisera och visionera. Men det högde ju ibland i bröstet och magen att, alltså, det här, vad är det som händer? Men där tror jag det är viktigt också just att ha folk runt omkring sig som tror på en. Jag har föräldrar som har en sån här obotlig tro på att allt jag får för mig, det kan bli möjligt. Och det var väl mycket där och de som då på något sätt pushade fram mig. Men det fanns en del sådana tankar från början. Men vi fortsatte. Vi var liksom bestämda att det här skulle gå bra och fortsätta resan.
Var det liksom så här... Var det International Business Jerry som tog sig an det där, eller var det på något sätt friluftspassions?
Friluftspassions Jerry, och jag är ju sjukt ohändig, det ska ju också poängteras. Jag har ju, jag kan ju inte bygga någonting. Alltså jag är ju, jag håller med min fil. Mycket bara för att det har varit liksom, det har gått fort där och jag gillar när saker händer. Jag är ju totalt talanglös när det kommer till att bygga. Jag kan rita upp det på ett papper, men sen någonstans där så måste jag backa undan. Så det här var ju helt beroende av också att andra såg samma sak och hitta folk runt omkring med oss som var villiga att, ja men det här gör vi. Och det var ju egentligen passion-Jerry som tog över där. Affärsmannen någonstans, vet jag aldrig riktigt om jag var det, men det klassiska lämnade jag redan på Unilever, tror jag. Mm. Den klassiska bilden av den, där man tycker att en Mont Blanc-penna är drömmen i julklapp.
Jag kanske tänkte lite mer nu strategin om det.
Ah, okay.
Om du lade, ah, okay. Upp så här.
Ja, ah, du menar så. Jo, men det gör jag ju alltid. Jag sitter ju här nu med lite papper så här omkring mig. Så. Jag gillar nog att få... Det är nog för att känna ett lugn att det finns en plan. Vi satte upp målsättningen att om 5 år så ska vi vara en mötesplats för svensk friluftsliv. Lite så här, en kreativ mötesplats för svensk friluftsliv. Lite ödmjukt sådär. Men, och så gjorde vi en plan vad som skulle hända varje år fram till 2020. Mest för att kunna ha tålamod och även då vara blicksnabba i nuet lite grann. Så vi satt upp en plan år för år vad som ska hända. Första året ska vi göra en bra evenemangsyta, år 2 så ska vi göra en vandring, år 3 så ska vi göra en vintervandring, år 4 ska vi göra ett löplopp, vi ska bygga om toppstugan, så att nu nästa år så ska vi göra en kajakcentral, vi ska bygga en konferensanläggning, året efter det ska vi bygga om toppstugan. Den här planen håller vi ganska hyfsat, den här planen. Och det fick mig, för annars vet jag att jag kan bli lite väl passionerad vid att saker ska hända väldigt snabbt. Mm. Och det är ett sätt att hålla mig lugn också, att se att lugn är det där kommer efter det här. Mm. Så det ger mig tålamod, så det behövdes.
Vilket, nu är det 2018, snart 2019. I vilket friluftsbin i år är vi?
Vi är i friluftsbin år nummer 5. Ja. Mm. Och vi är ganska... Tittar man på när vi har de här evenemangen som vi arrangerar året om, då blir vi lite av en mötesplats för friluftslivet. Och vi har väl ingen ambition att sakta ner här. Men däremot så måste vi nu gå tillbaka till basen och se till att nu har vi så många besökare, så att nu handlar det om att gå tillbaka och göra ordning duschar, fler sällskapsytor, få fart på wifi och de här grejerna som många vill ha ändå när det var konferenser och så. Så att nu måste vi backa tillbaka igen och börja om egentligen från ruta 1 igen och göra det bättre allting vi har gjort med hast.
Som jag sa innan inspelningen, att jag kan ju, det är nästan så att jag ifrågasätter min person och min hela gärning. Alltså att jag jobbar i den här branschen och har fortfarande inte varit i friluftsbyn. Jag har liksom inte upplevt det. Så om du kan ta det här tillfället i akt då, att beskriv, vad är friluftsbyn?
Ja, jag tror att alltså egentligen är det ju en passion, och det här låter väl inövat, men det är väldigt mycket känsla. Men sen om man tittar rent byggnadsmässigt, det som man kan ta och knacka på, så har vi ju 27 stugor med 102 bäddar. Vi har en toppstuga på berget med helt, jag skulle säga en av Sveriges bästa vyer. Vi bygger en kajakcentral, mängder med vandringsleder runt omkring oss, alltså nationalparken, Höga kusten stigen, Höga kustenleden. Och så har vi en viaferatanläggning alldeles till som inte vi heller driver men har samarbete med. Så att om man ska komma upp till Höga kusten, det som är roligast att göra om man tittar äventyr är ju att ge sig ut och paddla, vandra och klättra viaferata. Och så gör man små avstickare med turbåtar ute i skärgården och så. Så att vi blir ju ett nav, och det man gör egentligen är att ge sig ut på egna äventyr under dagen eller fredagsäventyr, och så kommer man tillbaka och så slår man sig ner på kvällen bara och tänder en brasa och sitter och grillar lite grann som här inne på Downtown Camp, att man sitter och möts runt soffor och sitter och hänger och chillar. Så det blir ju en mötesplats när man väl har gjort sitt äventyr, och många här möter ju vänner eller är ute i gäng som man springer på kvällen innan, så ger man sig ut dagen efter tillsammans, för det känns säkert att man är 4 och paddlar istället för 2. Så det blir en verklig mötesplats. Sen så tankar vi upp det här rejält också under ett antal evenemang per år. Vi gör 5 stycken större friluftsevenemang med större med mellan 200 och 1,500 deltagare. Och då blir det en helt annan, då blir det ett festivalområde med livemusik och trubadur, utställningar och allt sånt där. Då blir det som en riktigt stor naturfestival helt enkelt. Med bartenders och matlagning och så. Så då blir det något annat. Men, och det är väl det som är egentligen svårt också. Skulle du åka upp dit nu, så skulle du undra vart det var, om du var på rätt plats. För nu har vi slagit ner massor. Nu ska vi bygga konferens och kök och restaurang. Så det är väl det som är min utmaning också. Eller min här lite ont i magen ibland. Att när jag kommer upp nu till helgen igen. Upp till Övik eller till friluftsbyn och tittar på den. Så är det inte vad jag sitter och beskriver alltid när jag är ute och reser. För det är verkligen... Nu är väggar nere och vi håller på att skotta upp en betongplatta som vi ska gjuta. Och då ser det mer ut som en byggarbetsplats. Men vi ska ju vara klara igen nu här tills vi tänder upp det igen i februari när vi har massa evenemang igen. Så att det pulserar här och vi försöker bygga som attan när vi har lågsäsong. Och så, sen så ställer vi upp och så öppnar vi upp igen till högsäsong. Men just närheten till många upplevelser och sen kunna bara slå sig ner och chilla. Mm. Och samtidigt kunna kanske bli inspirerad av att förverkliga egna drömmar genom allt kreativt som händer på plats. Vi har arkitekturfestivaler, musikfestivaler, cocktailtävlingar. Så att många på plats uppskattar, man kommer upp för att man tycker att naturen är vacker. Man lämnar med, ofta med nya vänner eller med massa nya tankar hur man ska på något sätt förverkliga sina egna drömmar. Mm. Och det tycker jag är riktigt kul.
Och alla de här sidoprojekten, alltså det här arkitektur och design, ja, och vad heter det, det är liksom, det har varit projekt som du eller liksom ditt crew har liksom sagt, ja, men det här ska vi ha, det här ska vi ha, det här ska vi ha.
Ibland har det kommit utifrån, så det var ju Sveko som hade av sig med arkitekturfestivalen, ja, efter en föreläsning och berättat att allt är möjligt och allt kan man göra i naturen. Så hörde de av sig och undrade, ska vi inte göra en 3-2-veckors arkitekturfestival där vi bjuder in arkitekter? Så få skissa och bygga upp saker som vi placerar ut i naturen för att göra nya besöksmål. Och vi gick ju all in på det där. Så att många idéer har kommit utifrån och ibland så har vi knäckt dem själva internt då. Och det är ju det som också är kul att, vi kanske kommer in på landsbygden sen, men det finns väldigt mycket kreativitet där ute. Och i och med att man ses oftare så är det lättare också att förverkliga det. Mm. Jag upplevde att jag hade jättemycket idéer i Stockholm också. Man borde göra det här och vi ses här. Men sen så är det flyttat där bort lite grann och det slutar med en AV eller en brunch. Det är inte så att man gör något stort projekt ihop för man ses för sällan och man har så otroligt många andra intryck. Så det var skönt också att komma upp att det finns väldigt mycket intryck, det finns väldigt mycket kreativa människor, men det finns också tid för reflektion och låta det landa och sen komma igång. Men många saker gör vi med partners.
Hur tar man sig dit?
Man tar sig dit superenkelt. Det går att ta tåget upp till Örnsköldsvik och så tar man bussen ner till Friluftsbyn. Det tar ungefär 5 timmar och 20 minuter från T-centralen.
Och sen så hur långt ifrån så att säga?
Ungefär ytterligare en halvtimme med buss. Ja. Eller så bilar man och tar det typ under 6 timmar. Så du kan ju, sitter man och käkar lunch och lyssna på det här nu någonstans. Säg att man sitter i Stockholm och lyssnar och klockan är runt 12. Och dra iväg, sen de är ju uppe, så klockan 6 så är det uppe, vi stoppar in grejerna i stugan och klockan 6:30 har börjat klättra upp för berget med en via ferrata sel och titta ut över havet och solnedgång. Alltså det är så sjukt vackert. Och det är liksom, det här, allt det här väntar 6 timmar bort. Mm. Och det är så nära, och jag tror många missar hur nära det är. Sen finns det flygplatser och allt sånt här också, men samåka, det går bussar från cityterminalen eller centralstationen hela vägen upp till Friluftsbyn till Docksta med Y-buss. Så det är otroligt lätt att ta sig till, vilket gör att vi får många utländska gäster som flyger till Arlanda och tar bussen hela vägen fram.
Finns ingen ursäkt?
Finns ingen ursäkt, finns bara bra anledning att komma upp helt enkelt.
En vanlig arbetsdag för dig, har du normala arbetsdagar?
Nej, jag har ju inte det. Mina kollegor försöker göra sitt bästa liksom att hålla ihop där och hålla oss till planen. Jag är lite mer spret och yvig, men däremot så är jag väldigt fokuserad. Jag är otroligt dålig på att multitaska. Många hör där och skakar på huvudet. Och ibland när jag intervjuar så har jag 5 saker som pågår samtidigt. Men det är att jag svarar på frågor. Men jag måste göra en sak i taget. När jag sitter på ett ställe så har jag ofta telefonen borta. Så gör jag klart det och så går jag till nästa. Vilket gör att det kan vara ibland svårt att nå på telefon och mail. För jag måste göra klart det jag sitter med just där och då. Annars blir jag aldrig klar med någonting. Så att en arbetsdag kan vara väldigt spretig. Det kan vara att sitta så här och prata med dig så här. Mm. Eller det kan vara att vara ute och berätta för andra hur man gör så här. För jag tycker att det här är ju
du
fantastiskt.
Du föreläser väldigt mycket.
Ja, jag föreläser väldigt mycket på lågsäsong. Och det kommer ju också, återigen, det kommer ju hur med igen att jag vill dela med mig. Mm. För jag vet att det är så många som går och sitter där med tankar att ja, men jag skulle hellre vilja göra det här. Och så lever man en gång och åren går. Mm. Och det är nästan så att jag blir stressad över vad de människorna säger motsvarande vad de egentligen då faktiskt gör. Och nu finns alla verktyg och redskap, så att kan jag på något sätt dela med mig av hur vi gjorde så att jag får någon annan att på något sätt ta ett steg mot ett roligare liv, då gör jag gärna det. Och så är det ju förstås en inkomstkälla som gör att vi kan bygga ut också, så det är ju win-win på det där.
Nu kommer vi in i det mest osvenska inslaget i den här tiden. 4 punkter.
Jaha.
Eller ja, 5 punkter egentligen då. Det första är, om vi ska glida in i det genom punkt 1 då, alla nomineringar och priser som Friluftsbyn och Jerry har fått.
Ja.
För det är en del.
Ja, det börjar bli några stycken.
Ja. Vad är du mest stolt över då?
Vad är jag mest stolt över? Det låter kanske kring, men jag är mest stolt över att jag har haft så otroligt bra kollegor som har fått oss att få de här priserna. Alltså egentligen, prisen är ju egentligen bara ett en symbol för att vi har gjort någonting vi har brunnit för väldigt länge. Annars får du inte de här priserna. Så det är egentligen att jag har nog väldigt lyckligt lottad. Alltså jag fått nominerad som Sveriges bästa marknadschef på Unilever. Jag har fått pris på inom Fjällräven och vidare och vidare. Och det är ju jättefina priser, men det är ju ofta jag då som nämns. Jag försöker även i media nämna att det är ju, jag är ju den som har varit kanske hållit i dirigentpinnen. Men det är inte jag som har spelat instrument. Jag kan inte de här instrumenten ens. Jag vet knappt vad de heter. Så, men det är att jag är mest stolt för att jag är så jäkla lyckligt lottad att jag har fått jobba med så bra folk. Mm. Det är nog det som betyder. Och tittar man ett enskilt pris så betyder nog alla olika mycket på olika sätt. Det blir ju alltid en liten, vi firar ganska bra när vi får den här prisen. Så varje pris blir viktigt. Mm. Och det är som på något sätt också ett skönt sätt för mig att bromsa in och faktiskt titta tillbaka och vara nöjd. För när jag får de här priserna så hugger det till i magen också. För jag ser också vad vi inte är färdiga med. Så vi också att vi... Shit, liksom, nu har vi fått pris för det här, men vi har ju inte ens byggt ordning duscharna. Det är kallvatten när vi har utefest. Så här, det är så här, den där balansen. Men vi är ju riktigt, riktigt bra. Jag vet ju det. Men det är fortfarande den här strävan av att man kan bli lite bättre.
Ja.
Och det här får mig att bromsa in och säga att ja, men fan, bra jobbat.
Mm.
Jag tror att vi behöver de få de priserna så att jag bromsar in ibland.
Men du befinner dig fortfarande på något sätt startup-läge då?
Ja, jag är nog alltid startup-läge. Alltså jag ändrar nog bara referensramen hela tiden. Så att när vi startade Friluftsbyn, då var ju referensramen vi ska bli en mötesplats i Höga kusten. Sen är det Sverige och när vi väl får upp det här då blir det Europa, sen blir det globalt. Så jag ändrar nog hela tiden bara spelplan. Och då är vi alltid underdog. Jag gillar det. Det är skitkul att vara underdog. För då kan man liksom busa, man kan ta ut svängarna, man kan utmana på ett sätt. För annars, när man går in i förvaltarläge, då ska inte jag vara kvar. Då ska jag nog lämna, för jag är ingen bra förvaltare. Så att jag tror att därför så ändrar jag spelplan och gör den större. Och då är vi underdog.
Vi vandrar vidare in i det osvenska delen här.
Uh-huh.
Nu är vi då tillbaka till de här fyra punkterna.
Uh-huh.
Först är det ett citat som jag har baxat ur en krönika som någon skrivit som föreslår att i all ödmjukhet att de borde uppföra en staty av Jerry Engström.
Ja.
Kommentar på det.
Ja, men det tycker jag låter spännande.
Ja, men 20, det 20 meter hög eller?
Ja, hashtag life goal. Nej, skämt åsido. Alltså det blir ju, låter ju narcissistiskt. Jag tycker det är lite kul. Skämt åsido. Det vore roligt. Alltså i Friluftsbyn, jag skulle absolut känna att mycket gör mig också för att lämna någonting efter sig.
Mm.
Och jag tror att när man glider in på tankar om döden och att man ska gå vidare, jag blir ju jätteskraj. Jag kommer vara väldigt dålig som äldre när jag säger att men shit, tiden kan ta slut. Jag tror ju inte på det här riktigt, att saker ska ta slut. Jag är jättedålig på att avsluta saker. Men en staty vore ett skönt sätt att bara chilla av då kanske. På något sätt att ett redskap att hantera att ja, men det tar inte riktigt slut. Folk kommer kunna göra high five med dig när de går in i skogen igen. Och där står jag. På något sätt tror jag det skulle ge ett lugn. Så att ur det perspektivet så skulle jag tycka att varför inte?
Och de återstående tre, det är bara tre punkter.
Ja.
EU älskar Jerry? Frågetecken. Victoria älskar Jerry? Frågetecken. Och alla älskar Jerry?
Och vad var frågan?
Ja, du har varit nere i...
Ja, det var ju...
Jag var nere i Europa, det var ju på kontinenten.
Ja, jag var nere, ja, exakt. Det där var ju jätteknepigt. Jag blev nedbjuden på listan på talare i den östeuropeiska landsbygdsseminariet med finanschef från Makedonien, Moldavien, Bosnien. Så står det då United Nations... European Commission, Jerry Engs och Docksta Sweden.
Man går ifrån det här jättestora ner till
Docksta. Ja, det var jätteknepigt. Men det var fantastiskt roligt. Och jag tror att faktiskt jag gjorde skillnad. EU är ju en fantastisk institution som rör sig i den takt de finner lämpligt. Men ibland så tror jag att det behöver komma in i lite yrväder. Så att det var faktiskt väldigt inspirerande. Och de som var där blev väldigt inspirerade. Så jag har fortfarande dialog nu med europeiska jordbruksministrar och sånt där som mejlar och vill jag kanske komma till Irland framöver och titta om jag ska komma på fler sådana ställen. Just för att visa hur man med små redskap kan skapa någonting på landsbygden. Det ges ju väldigt mycket bidrag runt omkring. Och det är bra för att få saker att starta. Men när man väl har gett den här första pumpen så måste det bli självgående någonstans. Och där tror jag att jag kan då dela med mig av redskap. Så att det var otroligt lärorikt.
Alltså på något sätt se friluftsbyn som en blueprint som man kan applicera på olika...
Så att man ganska tidigt försöker ändå komma till lönsamhet. Det är väl kanske osvenskt. Alltså nu börjar Sverige bli bättre med kanske Zlatan och andra profiler att våga lyfta sig själv. Men det finns fortfarande något sånt där fult i att tjäna pengar.
Mm.
Och jag menar, ska någonting bli långsiktigt då måste det gå med lönsamhet om du nu på något sätt inte sitter på en jättestor kassa ändå. Så att det var en jätteefterresa. Victoria var ju en slump där hijackade egentligen länsstyrelsens evenemang. Det är ju länsstyrelsen som bjuder in Victoria, men på något sätt så kom vi i kontakt med varandra. Det var faktiskt riktigt spännande, för jag upplevde att när vi pratade om livet och vi pratade om Stockholm och landsbygd, så upplevde jag att hon blev personlig. I den grad att hon sen tog på sig en roll igen, att hon liksom nästan på något sätt hickade till och blev kronprinsessa. Så vi fick några riktigt så här personliga möten där i samtalen, vilket var jättespännande att höra.
Hon var på någon slags besök och sen så var hon ute och knatade.
Ja, hon gör ju sin vandring runt om i Sverige där hon besöker olika nationalparker. Och då så kom vi i kontakt med henne, så började vi prata konken och vi började prata barnen hennes. Jag gav ju prins Daniel en jacka en gång till någon tävling i Norge. Och Ida låg hela min inköpslista, jag skulle handla den här igen. Så att han fick min inköpslista på Ica Kvante eller Ica Maxi här i Stockholm. Så att vi hade lite gärna att garva åt tillsammans. Så där någonstans möttes vi lite, någon personligt möte också mitt i allt där. Så det var intressant. Och alla älskar Jerry, det finns ju folk som... Alla har ju åsikter. Alltså på något sätt, om man sticker ut så får man ju alla åsikter på sig någonstans.
Men får du så här trash talker också? Lokala insändare?
Jo, men det är klart det kommer folk med åsikter. Ofta så kommer det från någon egen önskan att de skulle gjort samma sak och tycka att jag har fått förmåner som andra inte har fått, vilket jag inte upplever att jag har. Så att jag tror att man måste lära sig hantera det. Och det har jag genom mina tidigare jobb. När man attackerat varumärke och jag har fått stå till försvar, så har man vant sig med det. Men det är alltid jäkligt olustigt när man är som person. När du är ditt eget varumärke eller egen person, man ska kalla det här, så tar det ju, det hugger till i hjärtat liksom. Jag tror inte folk förstår hur utsatt och hur otäckt det är. Man är mer sårbar. Man kan ha en kaxig yta och säga att en Volvo-reklam att Zlatan var skadad, nu blev det jag istället. Så man kan ju ha en kaxig rolig grej och slänga som ett citat som Frilus Jesus och allt sånt här. Men det är ju egentligen för att det ska vara kul också någonstans. Mm. Men sen när man får kritik, då är man en känsloperson. Och drivs man av person så är man ofta rädd. Då hugger det ganska illa. Och är man inte stark eller har många runt omkring sig, då kan det där pysa ut all energi och person egentligen. En människa som är osäker. Så att jag försöker inte läsa allt sånt där. Jag tar till mig det som är konstruktivt. Men när det kommer rent bara allmänt...
Personbåd.
Ja, exakt. Då är jag ganska... luttra, det rinner av ganska snabbt. Jag tycker faktiskt att har man inte mer, kan man ägna tid åt att sitta och kommentera och inte vara konstruktiv, då är det nog mer synd om den personen och mig. Och då någonstans möter jag det med den kärleken, eller säga. Men jag tycker nästan synd om de personerna som måste känna så.
Och jag antar också att det handlar på något vis om att så länge man ser någon slags generell framåtrörelse på det du driver, så då vet du att Jo, men det är liksom, det går fortfarande som tåget liksom. Ja. Det skulle kanske vara svårare att hantera om det så att man känner att verksamheten vacklar på något vis. Liksom, att man kanske ifrågasätter sig själv med då.
Så är det ju.
Men det är inte så att du vänder det här inåt.
Nej. Nej då. Nej, alltså klart ibland hugger du till i någon är personlig och går igång. Men det är väldigt sällan det händer. Mm. Och man utsätter inte så mycket för det. Men jag tror att det där att man ska nog ha en ganska bra ton och uppmuntra andra att ha en ganska bra ton. Framförallt när folk är en startup. För du sätter mycket på spel, du är ganska ensam och du tvekar ju på idéerna hela tiden. Jag gör ju fortfarande, bara, kommer det här gå vägen nästa sats? Nu investerar vi nästan 3 miljoner i en konferens. Kommer det gå runt? Man är ju jätteosäker och kommer någon säga att det här kommer aldrig funka? Och får man höra det 5-6 gånger, kanske vi bromsar. Eller nu kommer inte vi göra det, men någon annan kanske ska göra det. Och då stannar utvecklingen. Mm. Och det är ju inget bra. Så man ska vara vaksam på hur man paketerar det.
Du föreläser ju väldigt mycket också som vi har pratat om. Jag har fått för mig att det handlar väldigt mycket om så kallad place branding eller vad man kan säga. Alltså att egentligen det du gör nu också, att presentera men hur tänkte du kring friluftsbyn och varför har det funkat och vad är dina liksom så här framgångsrecept? Eller?
Är det det är ett ben och det är egentligen det som har blivit det stora nu i år. Det är egentligen lite olika ben. En handlar om entreprenörskap, hur man går från, jag kallar det från dröm till verklighet. Hur får man går på en idé. Vad händer där tills det står där egentligen på riktigt? Så det är den ena. Och sen så har det bredvid det här som kallas då i folkmun place branding. Vilket egentligen innebär hur kan vi prata positivt om en plats och fler vill komma uppleva den. Eller flytta hit eller på något sätt starta ett företag här. Så att det är väl de två huvudspåren. Och så blir det rent generellt också marknadsföring och varumärkesbyggande. Så det är väl det tredje benet. Men place branding eller kommunikation om en plats. Vilket egentligen inte skiljer så mycket från all annan kommunikation heller. Men det har blivit någon form av... specialitet nu när jag fick det här priset, Place Brander of the Year-priset som Sveriges bästa platsmarknadsförare, så har väl det ökat också då. Det blev någon form av stämpel på att det här kan jag.
Jag vet vad snackar om.
Ja, någonting sånt har man väl byggt det förtroendet. Mm. Sen är jag väl bra på det också då, så att det hjälper till.
Men hur är statusen för så att säga nu har jag använt, ordet och glesbygden, det är ju lite så här nedsättande i stort sett, men ändå liksom att landsbygden då,
landsbygden
liksom,
kanske
det allt med. utanför tullarna i Stockholm, ja. Så att det blir ju ett det, som sagt, nu råkar jag bo i Stockholm, men jag är ju uppvuxen i södra Dalarna, så att, och det är ju i mångt och mycket så är det en sån enorm ett enormt fokus på just det som sker i de större städerna, då specifikt Stockholm.
Så är det.
Hur ser du liksom, om du har ett lite större perspektiv på?
Med stora perspektivet så har man ju haft det fokus med all rätt egentligen om man tittar tillbaka några hundra år. Alltså i stora städer så möttes ju människor av olika kulturer eller med olika kunskaper, och där någonstans skapas ett nytänk och kreativitet och handel och allt det här som har gjort städer idag. Så tittar man på det och på landsbygden så hade man inte samma typer av intryck, så på landsbygden så blev det inte samma spänning som skapas. Där ute så hämtar man hem saker till staden. Titta vad som händer nu med digitaliseringen, så kan jag vara lika inspirerad när jag sitter på ett Skype-möte hemma. Jag sitter med en referensgrupp för Visit Sweden hur vi ska marknadsföra Sverige internationellt. Så jag kan ju sitta i ett möte där någon sitter i Stockholm, någon sitter i Dalarna och jag sitter i Höga Kusten i en liten stuga. Och vi pratar om hur vi ska marknadsföra Sverige och bli bättre än Norge och Kanada. Det är ju otroligt häftigt. Så att med digitaliseringen så kan ju intrycken komma i alla fall. Det så fanns det inte förut. Så med snabbt internet och så med e-handel. Jag kan ju sitta, jag menar, ska jag köpa utomhuslampor så kan jag gå in på Lamp 24 och välja mellan 200 utomhuslampor och få det hem till dörren. Så att det är ju, och det som jag då tar till landsbygdens fördel är om man tittar när man är som mest kreativ. Alltså när du får mest idéer på att göra nya saker. Det är ju ofta på en plats när du kanske får tid att reflektera och få lite tyst och lugnt. Du kanske sitter på tåg någonstans eller cyklar hem från jobbet eller så. Men på landsbygden så har du ju det mer runt omkring. Så du är närmare till den här perioden av reflektion. Eller så upplever jag i alla fall, att intrycken kan jag få nästan tillräckligt mycket. Sen måste jag ner till Stockholm, man måste utomlands ibland för att hämta ännu mer inspiration. Men inspirationen, det är sällan tror jag folk känner att åh, jag har så få intryck och så lite inspiration, därför händer ingenting. Det är snarare så att jag har inte tid att tänka efter på riktigt och faktiskt ta mig tid och göra det här. Därför händer ingenting. Och på landsbygden har du ofta en tid för reflektion. Och du, i och med att du inte kanske alltid jobbar lika många timmar, alltid lika långt bort, så har du faktiskt till och med mer tid. Och börjar man då ta tillvara på de sakerna, då börjar det hända spännande saker. Och det är det jag tror man börjar märka händer mer och mer. Men ofta så behövs det kanske någon som har varit ute också och kommer tillbaka med den insikten. Att man bryter de här mönstren, och det är väl det jag har fått vara med och göra. Och det jag försöker få fler att förstå också, att det här går att göra på landsbygden också. Du kan ju driva den här podden från vilken plats som helst, vilket du gör. Jag ser du ut och far, och det är ju helt läckert.
Jag vet inte om det är en inbildning eller om man är så biased eller vad man kan säga. Men jag tycker mig se någon slags normförändring, att det här... Ja, men det är ju, som sagt, vi är ju typ då samma generation. Ja, du är ju ett år äldre då, så du är ju 100
år. Jag 2019.
Men vad heter det? Men det jag är uppvuxen i är ju väldigt mycket det här. Man ska typ, om man läser natur, teknisk, plugga tyska, och sen så ska du flytta ifrån stan och liksom så här. Och det så att bo kvar var liksom så här typ aldrig ett alternativ i stort sett. Men nu börjar det bli lite mer kreddigt och trendigt att antingen bo kvar, eller att sådana som oss då, eller sådana som kanske kommer från Stockholm, som nu så här... Jag menar, jag har kompisar så här som har köpt en bondgård utanför Gävle och flyttat dit liksom. Så att det hela, det är som någon slags andra gröna vågen.
Ja,
och det kommer väl lite grann som då kopplat till den här digitaliseringen som du pratar om. Eller rättare sagt, den åtminstone underlättar det hela.
Verkligen.
Dels på grund av att du sprider inspirationen, bara titta att man kan leva så här liksom. Du kan köpa en herrgård för 300 000.
Ja, verkligen.
Och nu har jag redan tappat tråden, men är inte det också en... Stämmer det, att, det är en, att du ser den trenden också?
Jag tror det.
Och att det är på något sätt hoppfullt för landsbygden då?
Ja, det tror jag. Sen blir det ju också trendigt när en liten grupp gör någonting, så blir det liksom någonting innan man pratar om det här med att flytta tillbaka och respect by disconnect och sådana trender som kommer och så.
Men hur är politik,
jag tror att det kommer rörelse.
Hur är politiken och näringslivet på att backa upp och fånga upp det där?
Ja, alltså partipolitiskt finns väl några partier som jag upplever lite mer öppna för just landsbygd än andra. Men... man måste också se det som att det där är ju mognande och processer måste växa fram. Mycket att göra med också transporter. Även om vi får snabb uppkoppling, kan du inte ta det dit så hjälper det inte. Och jag tror också mycket arbetsgivare kanske måste, jag tror inte man måste välja heller. Ibland så blir det också att debatten blir att man ska ställa det ena mot det andra. Mm. Alltså när jag flyttade hem till Höga Kusten, det var ingen demonstration till något form av liv i Stockholm. Det var ju snarare bara att jag kände att det här var ett bättre liv för mig. Sen finns ju några som flyttar i tält och bodde ett år för att demonstrativt göra det. Och så flyttar man lite fast hem och skriver en bok från stan, vilket det är väl bra då. Men det var ingen, det var med att det här kändes rätt för mig. Jag tror att man inte behöver välja. Det är nog det som att man behöver nog kanske mixen om man är en sån person. Så det handlar nog att lära känna sig själv och sen då kanske titta med arbetsgivaren att är det okej om jag jobbar från distans? För jag jobbar ändå i min cubicle här på var jag nu jobbar någonstans. Så att kunna kanske börja med att testa på doktorn. Och då ibland blir det så dramatiskt att man...
Eller det behöver inte vara allt eller inget. Nej, det behöver inte vara för evigt heller.
Nej, det behöver inte vara det. Utan testa lite grann då. Börja lite grann. Jobba från distans. Jobba hos en kompis. Hyr en stuga. Återkom till den stugan som du kände hemma där. Så att man tar det steg för steg. Och ibland så... För ofta ska man se det här dramatiska vad som ska hända om 5 år. Då är det så stort steg så att man inte vet hur man ska ta sig dit. Men det är ju för att det är 5 år bort. Mm. Du är 5 år på att ta dig dit. Börja ta det år 1 istället och jobba på distans lite grann då. Och känner det för dig och gillar du kanske du ska göra mer av det. Och gillar du inte det, ja, men då har du inte riskerat någonting alls.
Ser du några särskilda områden, både geografiskt och fast kanske då om du vill också nå inom någon slags verksamhet eller företagsamhet som du ser som det här är ett spännande område i Sverige just nu?
Jag tror att man ska titta på vart det finns människor som vars driv påminner om ditt eget. Så jag tror att de här små noden av människor. Du måste omge dig med människor som driver åt samma hållet igen, för annars så kommer du tappa energi ibland. Så jag tror att de här små klustren av människor, och de uppstår lite överallt just nu. Jag är för dålig för att se dem, men jag kan ju bara se mitt eget kluster här i kusten, så omger jag med folk som driver ett gindestilleri här i Gin. Vi har Heikos Whisky Distillery som gör ett whisky. Jag har en kompis som driver naturscen. Jag har folk som gör reklambyrå, så att vi träffas ju här. Mm. Och när vi möts då, arkitektur till exempel, när vi möts ju ur de här sakerna kommer nya idéer. Och jag tror att man måste ändå de här fysiska mötena, de måste, även om vi lever i en digital tidsålder, så måste vi tror jag ibland få till de här fysiska mötena för att verkligen ta i hand och se varandra i ögonen och se drivet hos varandra. Mm. Det är svårt att se i ett Facebook-meddelande. Så att, och då gäller det nog att se till att man hittar de här hubbarna. Det verkar ju, Åre har ju alltid kokat på det här sättet. Höga Kusten börjar göra det, och det är väl de områden som jag har rört mig mest i. Men jag är säker att det finns likadant på Gotland, Öland och i Småland. Mm. Det gäller bara att umges. Så där är de här, om någon som lyssnar här nu som har en bra tanke att de vill verkliga, så är ett bra första steg också att ta kontakt med destinationsutvecklingsbolaget. För de har ofta en bra känsla om att ja, men vad bra, de där söker en fiskeguide och du fiskeguide. Vi har 3 hotell som har sökt en fiskeguide. Du kanske ska börja jobba på 3 fiskeguider eller guider till 3 hotell. Men också då kanske att tålamod är att du kan inte gå från 0 till 100, utan du kanske måste ha ett sidojobb ett tag till. Mm. Där fiskning är kanske börjar med en hobby som blir en affärsverksamhet, om det är det som du önskar. Att ta det steg för steg och nätverka tror jag är ett bra första steg.
Och ibland kanske också komma in lite från sidan här, men kanske att våga gräva där man står.
Absolut.
Att inte bara liksom tänka sig, som sagt, vi har redan nämnt nu Höga Kusten, vi har nämnt Åre.
Ja.
Men om det är en person som kanske har sina rötter, har kanske liksom, om du kanske gick gymnasiet i någon annan liten stad eller mindre stad som inte är så att säga med på den trendiga outdoor-kartan just nu.
Mm.
Men hej, ta kontakt med för det finns ju garanterat otroligt vacker natur där och du kan hitta dina smultronställen, så liksom våga tänka utanför den boxen på något vis kanske.
Verkligen, absolut. Ja, helt rätt. Mm. Helt rätt. Mm. Gräv där du står. Alltså ofta har du ju, många sitter på kompetensen, tiden. Alltså alla har brist på tid och pengar och nätverk och personal. Det är liksom ingenting som är unikt för just mig eller någon annan eller dig. Men det är bristvaror. Nu gäller det bara liksom att, okej, vad gör jag av det då? Och där gräver du står helt rätt.
Mm.
Jag tror det är en bra start.
Mm. Och det här vikten av att våga ta kontakt med folk, med företag. Och som sagt, det känner jag att jag ur eget perspektiv också missar ganska mycket med de här destinationskluster. Alltså så att säga, oftast är det väl vad ska man säga, föreningar som samägs och drivs av kommuner och städer och företag som är involverade i de här.
Ja, de kommer ju inte få det att hända åt det, men de kommer ju definitivt få det att kunna ta de första stegen.
Exakt, om man vill komma igång. Sitter på
ett enormt nätverk.
Ja, precis.
Och där träffas man mycket också, det är väl under de möten också man kan samlas för att liksom bygga en hemsida tillsammans. Det är de här enkla första stegen.
Mm.
Uppe på Höga Kusten nu, då träffas vi fredagar ungefär en gång i månaden. allt från man ska översätta hemsidan till engelska, som sen grejen att, ja, men vi ska göra det snart någon gång, ja, men fredag den 18, nu vet jag, känns att datumen, det här datumet så ses vi och gör det här tillsammans. Mm. Och det är så mycket lättare, för då kan ju alla sitta och sucka över hur sin egen engelska är och hur man håller på med glosor och sånt där, eller man blir bättre på något annat, man lär sig bokningssystemet tillsammans. De här sakerna som man själv har lite utmaningar med, antingen får man ju lägga ut det på någon annan som gör det åt en, eller så samlar man ihop andra som tycker också är svårt, så gör man det tillsammans och gör det till en rolig grej.
Mm. Så jag tror att ja, att också att våga släppa ner garden och inte se dem som konkurrenter, utan att man har, ja, i stort sett alltid, du har ju väldigt mycket mer på att vinna att jobba som kluster och liksom än att man ska liksom så här sitta och bara spela med korten mot.
Oj, oj, det där, jag får nästan gåshud. För det där är ju tillväxtbromsen för de flesta. Att man sitter med korten, tjurhåller mot bröst, man vill inte lägga ut dem. Vi lägger ju ut den här kajakcentralen vi ska öppna nästa år. Den började vi prata om 2016. Just för att vi ville få all hjälp vi kunde få. Och när vi lade ut att vi skulle göra en kajakcentral, då hörde ju kajakföretag av sig, Melke Kajak. Vi fick folk som brann för kajakkusten som hade av sig tips om rutter. Vi kunde köpa en mark för någon, men här kanske den ska ligga. Ja, men toppen. Liksom. Vi har alltid pratat om att den ska ligga där. Ja, men jag köper marken, vi kör. Så att lägga ut saker, då får du ju mer idéer. Mm. Och jag menar, är det någon som sen kopierar den idén? Ja, men måste vara hänt, för då kommer de vara kopian.
Ja,
och du är originalet i alla fall.
Ja, och du har ju... Det är bara du som har den... Visst, du kan säga att du ska bygga en kajakcentral, men det är bara du som vet in i detalj. Ja, men ja. Det är det här du har tänkt. Ja. Det är inte bara huset.
Nej.
Det är inte bara det fysiska huset, utan det är konceptet. Ja, och visst. Det kan ju ingen kopiera.
Nej, visst. Och är det nu så att det kommer någon som brinner mer för det där, det är en samarbetare.
If you can't beat them, join them.
Det är ju lite grann så. Så gjorde vi ju Fjällöven också. När vi skulle gå in i Asien så åkte vi tillsammans till ambassaderna med Haglöfs. Var med på saker tillsammans. Så att hur ska vi kunna sätta skandinaviskt friluftsliv i Asien? Mm. Och det är samma sak här. Hur kan vi sätta Höga kusten på Sverigekartan? Eller hur kan vi sätta Sverige på kartan kontra Kanada, Norge, Österrike, Island? Där är jag ju superglad att det går bra för de andra äventyrsanläggningarna i Sverige. För jag menar, komma med husbil från Holland och bilar in via Danmark. Ja, men då ska du ju genom hela Sverige. Det är ju jättebra om det finns bra stopp längs vägen.
Just det.
Så att det är folk som kommer till oss som ska upp till Lofoten i Norge. Det är en jättebra partner till mig där uppe. Mm. För man passerar och stannar 3 dagar här. För nu ska man vara ute i 2 veckor och köra en joyride genom Skandinavien. Mm. Och ser man sig inte själv i det kontextet, då blir man kvar på den där lilla ytan. Och på något sätt så... Ja, det kanske också är drömmen för någon. Men jag tror att vill man inte det och vill ut och bli större, då måste man ha samarbete.
Har du några så här drömvisioner... Alltså antingen konkreta plan eller bara så här skjuta från höften grejer som du kan, vågar och vill dela med dig av. Eller har du någon sån här typ koncept och tankar som du bara bjuder på? Så bara, fan, jag skulle vilja att det här finns, men jag vet att jag kommer själv aldrig göra det.
En väldigt bra fråga. Jag håller på med ett koncept som håller på att starta, som vi har fått stöd från Naturkompaniet, som vi kallar Outdoor Collective. Kommer den här volontärsgruppen vi har under alla våra evenemang, som vi kallar Friluftskollektivet, som gör allt det här möjligt, att just kunna ta ut även nyanlända ut i naturen. Det tycker jag är jätteviktigt, och vi är kanske lite sen på bollen, men det har tagit den här tiden att göra klart andra saker som måste på plats, och som duschar och reception. Men jag tror att just det här med att öppna upp friluftslivet för fler, till även de som inte har vuxit upp på det här sättet som vi har fått förmån att göra, det tror jag är jätteviktigt om vi ska hjälpa till i integrationen för att få det att funka. Vi är ju en situation som är utmanande. Så det är någonting, så att uppmaning till många friluftsbolag där ute är väl att kanske på något sätt bli lite mer inkluderande i kommunikationen också. Så det tror jag, det ska vi gå vidare på. Någon affärsidé. Jag tror att kan man titta på, jag tror att det här med, om man nu kallar det workations eller sådana, alltså arbetsresor där man på något sätt upplever natur och kan jobba lite grann samtidigt. Att göra ett sånt system av hubbar runt om i Sverige. Så jag vet att när jag bilar från A till B, eller jag vill upp och vandra i Sarek, eller jag vill ner och paddla i Dalarna, eller vad jag vill göra. Här finns sådana hubbar och platser som jag vet att jag kan svänga in. Det finns bra wifi, jag kan sova här, det finns skönt folk runt omkring. Små mikrohotell jag kan på något sätt ta in. Mm. Nu är väl Airbnb svårt att bita booking. Men att om någon sätter samman en plattform där man tar en viss procent av de företag som får synas där, med bra platser för oss som gillar friluftsliv och natur, men ändå vill kunna på något sätt jobba några timmar om dagen för att få... Ja,
någon slags hybrid mellan vardag, semester och konferens.
Ja,
det är inte
exakt.
Riktigt konferens, det är inte riktigt semester. Nej, men det är liksom...
Jag kan komma en eller 2 personer och plötsligt sitta i ett community bland de som jobbar med samma sak och få idéer. Mm. Den nätverket tror jag saknas. Eller jag har inte hittat det själv i alla fall. Man får leta lite grann. Så att kan någon systematisera det där och ta en provision på det, så tror jag att då har man någon idé som är bra.
Mm. Finns det några övergripande... Jag tycker att det är kul att prata med... med sådana som dig om trender överlag. Ja. Ser du liksom någon åt vilket håll vi är på väg liksom? Du ska kika i kristallkulan.
Ja, men det som jag tycker är häftigt, det tror jag, är det här med frilansarbete. Jag tror att, alltså ser man så går ju teknikutvecklingen går ju snabbare och snabbare. Onekligen. Och i det här så tror jag också att vi måste på något sätt utbilda oss till nya saker i högre grad. Jag tror det här känns jättespännande att, om man är nyfiken som person. Men jag tror det här att man ska ha samma jobb i längre perioder, tror jag är väldigt svårt. Jag tycker fortfarande det är knepet att man kan säga att jag ska arbeta 40 timmar om dagen och stå i en butik och sälja väskor. Det är en rättighet jag ska ha, eller x antal timmar, medan e-handel finns. Jag förstår inte hur man kan tro att man kan göra en sak hela veckan. Det är någonting som fanns förut när man hade ett yrke och det liksom var en liten marknad. I den nya marknaden på nätet och i verkligheten så tror jag att man måste lära sig fler saker. Jag tror att det kan göra vardagen mer intressant. Alltså jag tror att man kommer ifrån en tristess i det. Och där kommer automatiseringen in. Att mer och mer kanske görs via artificiell intelligens eller någon form av system. Tänk att man... Det går snabbare att fila saker och det finns bättre system än en receptionist som gjorde det förut. Så att kan man inse att jag tror att i framtiden så skulle vi nog behöva... Var mer nyfiken och lära oss nya saker. Det kan nog säkert skapa någon form av kompetensstress. Jag tror att nästa våg av utbränning är just att man måste lära sig nya saker i högre hastighet, tror jag. Och ha fler jobb under sin arbetsvecka. Men ur det också tror jag det kommer en flexibilitet som kan vara spännande. Så att kan man bejaka den flexibiliteten jag tror det kommer krävas och se det med nyfikna ögon. Och ur det då också kunna se att jag behöver inte faktiskt jobba från en kubik eller mitt lilla kontor hela tiden. Jag tror att kan man se det med nyfikna ögon, då kommer det bli spännande. Men bejakar man inte det, då tror jag man får det tufft framöver. Men i det här då med frilansarbete och man jobbar med lite olika saker och man umgås i olika nätverk, ur det tror jag blir väldigt mycket mer spännande. Jag tror också i det så kanske kommer en nyfikenhet på varandra på ett annat sätt, så att man är nyfiken på omvärlden. Så att jag ser positivt på det, men jag hoppas att man inser också den resan som vi måste göra.
Hur håller du dig uppdaterad på skeenden, trender, teknik och liksom så här?
Jag läser mycket. Alltså just nu så gillar jag ju att läsa just om vad händer med automatiseringen och artificiell intelligens och hur påverkar oss som människor och hur ska vi på något sätt kunna finnas i det. Nu pratar vi 100 år, 150 år framåt. Men jag tycker att det är intressant det där. Så jag läser en del sådana böcker. Jag läser väldigt lite skönlitteratur, vilket tror jag beror på att jag får befinna mig i så många andra världar genom det jag gör. Mm. Det räcker, jag orkar inte ta in en till världen den jag lever i själv, för det är så många olika aspekter i den så jag kan inte ta in det. Så därför läser jag mycket fakta vad som komma skall. Suger sådana grejer, gillar att se YouTube-filmer om sånt här, i olika vinklar, och ur det kommer ju, jag tror att det skapar, det blir en nyfikenhet i mig som gör att jag tar till mig av det. Så böcker, rent sådana grejer. Nu läser jag Liv 3.0 av Max Tegmark. Kanonspännande bok. Harari.
Är du en prenumerant av Wired?
Nej, faktiskt inte. Är det ett litet tips kanske?
Ja, jag vet det. Jag skulle kunna tänka mig att du skulle kunna fiska upp. Det är ju någon slags tech-tidning egentligen. Ja. Fast de är väldigt duktiga på att fånga in så att säga, den appliceringen av saker och ting också. Okay, så jag kan tänka mig att det kan vara någonting som...
Nej, enda jag prenumererar på Utemagasinet och Filter. Så det har två aspekter där också, nutid och friluftsliv.
Just det.
Men här ser mycket YouTube-filmer, AJ Plus och sådana lite grejer. Men nej, så mycket sånt. Så det är det som är så kul också, att kunna sitta på en campingplats, jag har kajaken utanför och jag får ta del av TED-talks, liksom vad som pågår just nu i Kalifornien. Det är, alltså, när jag sitter där, just där och då när jag slår på en TED, och det är ju bara 15 minuter. Ta en paus i allting, vattnet är sådär, det är kallvatten i duscharna igen. Vi vet att vi måste liksom renovera stugorna och allt det här. Och då kunna vips så är jag i Kalifornien en stund och sitter på ett techmöte och pratar liksom, robotar ska på något sätt hjälpa oss framåt. Och sen går jag ut igen och är vid ett berg och kan gå ut och klättra. Det är nästan svindlande, den resan, hur snabbt vi kan göra de resorna nu. Jag kan tänka mig med virtual reality hur det faktiskt nästan går in i mötesrummet också och kliver ut i skogen. Det där ska bli, jag hoppas man får uppleva det.
Gift and a curse.
Ja, verkligen. Mm. Ja, verkligen.
Men hörde du, det gick i 150 känns det som.
Ja, jag hoppas.
På ett positivt sätt.
Ja, jag hoppas att, jag tänker på det. Jag pratar väldigt snabbt. Så jag har försökt anstränga att prata lite långsammare när man inte kan se munnen och ögonen röra sig samtidigt. Jag vet inte hur det här låter. Så här lite. Det är alltid klurigt. Det här är ett nytt forum för mig att prata till dig så här i mikrofon till er som lyssnar. Så jag hoppas att det har varit värt att lyssna på, att det har gått i lagom tempo.
It's approved by Husky. Jag sätter ett stämpel på detta.
Ja, vad skönt.
Men hörru du, tack så otroligt mycket för att du tog dig tid.
Ja, men tack.
Vi fick ihop det till slut.
Mycket roligt.
Uh-huh. Hej, ses i Höga Kusten.
Det gör vi.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.